Hej och välkommen till Läns- och riksnytt nummer 10 2026. Utgivningsdag för denna tidning är onsdagen den 8 april i appen och på webben. Du som väntar på en CD-skiva får den som vanligt några dagar senare. Jag heter Marcus Morey Haldin.
Och jag heter Azissa Dawadi. Vi ska börja med att göra en rättelse. I förra veckans tidning så blev det fel i inslaget om hur man kan få sin Daisy-spelare att bli digital. Där uppgavs fel telefonnummer till taltidningshjälpen. Det rätta numret är 020 311 211. 020 311 211. Det blev också fel adress till vår tidnings webbadress. Rätt är lansorixnytt.se. Lans och riksnytt i ett ord. Vi ber så mycket om ursäkt för det här. Tyvärr så kommer en olycka sällan ensam och vi hade också ett problem när vi skulle publicera tidningen digitalt. Och det medförde att ni som läser oss via en dagstidningsspelare inte fick de tre första inslagen som var 1. Din Daisy-spelare kan bli digital, 2. Digitalt röstkort och det tredje inslaget Sebastian Modin, stolthet och frustration. Därför repriserar vi dem i dagens tidning och de ligger som de tre sista inslagen. Och informationen är också korrigerad i Din Daisy-spelare kan bli digital. Men nu sätter vi igång med veckans tidning. Varmt välkommen! Inslag 1. Färdtjänstkampanjens stopp vid Mynttorget. Som en del i SRFs intressepolitiska arbete för rätten till färdtjänst så åker de runt på olika platser i landet och samlar in röster för sin namninsamling. Den ska de lämna över till bostads- och infrastrukturminister Andreas Karlsson och vi var på plats på Mynttorget. Inslag 2. Synkompetens i hemtjänsten. Politikerna i Stockholms stad vill införa nya villkor för företagen som utför hemtjänst i kommunen. Vid nästa revidering av villkoren kan staden komma att kräva att hemtjänstpersonalen har speciell kompetens gällande hur de ska bemöta personer med synnedsättning. Inslag 3. Vad gör egentligen en god man? Om man inte längre kan sköta sina räkningar eller ta tillvara sina egna intressen kan man få en god man eller en förvaltare. Vi berättar vad skillnaden är och vad man kan få hjälp med. Inslag 4. Tävling. Gissa året. Dags för tävling igen och nu ska ni med hjälp av kluriga ledtrådar försöka gissa ett årtal. Inslag 5. Din Daisy-spelare kan bli digital. Det många inte vet är att man kan konvertera sin Daisy-spelare till att också kunna ta emot böcker och taltidningar digitalt. Det här kan taltidningshjälpen vara behjälpliga med. Vi träffar dem för att få reda på hur det går till. Inslag 6. Digitalt röstkort. För den som har en digital brevlåda så kommer man nu få sitt röstkort digitalt. Men det går även att få det på posten. Vi ringer upp Valmyndigheten för att få reda på mer om vad som gäller för valet 2026. Inslag 7. Sebastian Modin, stolthet och frustration. Ännu ett Paralympics är till ända för skidlöparen Sebastian Modin som tog 2 nya medaljer. Men sjukdom gjorde att han missade 2 discipliner. Vi hör honom reflektera över sitt vinterspel och sin framtid.
Inslag 8.
Annonser och meddelanden. Sist i tidningen har vi en redaktionsruta med alla våra kontaktuppgifter. Tveka inte att höra av dig till oss om du har någonting du tänker på eller vill få reda mer på, kanske ett förslag på ett inslag. Nästa tidning kommer den 15 april. Hej så länge!
Inslag 1. Färdtjänstkampanjens stopp vid Mynttorget.
Niklas Mattsson, förbundsordförande SRF, Synskadades Riksförbund. Nu står ni här på Mynttorget framför riksdagen. Varför det?
Vi är ute och kampanjar för färdtjänsten. Vi vill ju att så många som möjligt ska skriva under vår namninsamling så att vi får fler namn och påverka regeringen.
Hur många, ni har ju haft den här färdtjänstkampanjen ett tag nu. Hur länge har den pågått?
Sen oktober, då drog vi igång med presentation av vår färdtjänstrapport och sådär. Och sen dess har vi haft aktiviteter på olika håll i landet.
Kampanjen Gör färdtjänst till en lagstadgad rättighet för synskadade håller på till 10 april. Denna kalla men soliga tisdag den 31 mars står flera från Rikskansliet och distriktet Stockholm-Gotland med SRFs vita ordensband på sig och delar ut flygblad med information om kampanjen. Den rapport som Niklas Mattsson hänvisar till, Förhindrad, försenad och frustrerad, om synskadades erfarenheter av färdtjänst och kollektivtrafik, beskriver att det blivit allt svårare för dem att få och behålla sin färdtjänst. Lagen har inte ändrats, men domstolarnas tolkningar av den har blivit snävare. Att ha svårt att orientera sig anses inte längre vara tillräckliga skäl att få färdtjänst enligt flera domslut. Namninsamlingen kommer att överlämnas till bostads- och infrastrukturminister Andreas Karlsson, Kristdemokraterna, i slutet av april.
Är det här avslutningen på kampanjen?
Det är det inte riktigt, för vi fortsätter april ut också. Men det här är ju en kampanjdag som vi försöker finnas på många platser runt om i landet och åka runt med bussar. Så vi från Riksförbundet åker med en buss här och vi har några distrikt som åker runt också på sina platser.
Och här i Stockholm så har ni varit i Huddinge utanför Karolinska sjukhuset i Huddinge. Står ju här på Västerlånggatans början här mot Gamla stan. Har ni någon träff med någon politiker?
Utanför Karolinska så hade vi lite någon regionpolitiker som kom. Men just här vid riksdagen har vi inte bokat några möten, utan det är mer vi hoppas på att det ska dyka upp någon.
Och vem hoppas du ska dyka upp?
Ja, det är klart att helst hade jag ju sett att ministern, infrastrukturministern, hade kommit ut så vi kunde fått ett samtal. Men det är nog för mycket att hoppas på.
Vad hoppas du med den här dagen?
Jag hoppas att vi ska få träffa många från allmänheten som kan vara med och få dem att förstå att synskadade inte får färdtjänst med självklarhet idag, så att de också hjälper till att sprida att det borde vara en självklarhet.
Vad tror du allmänheten känner till om synskadades situation vad det gäller färdtjänsten?
Jag tror kunskapen är ganska dålig. Jag tror att de flesta, eller i alla fall, jag tror att många tror att synskadade har färdtjänst. För det är ju så det har varit i decennier i Sverige, att man har haft möjlighet att få hjälp att förflytta sig. Så att jag tror faktiskt att de flesta tror att det är bättre än vad det är.
Niklas Mattsson, förbundsordförande SRF. De flesta som går här är turister på väg till Gamla stan, men också flera politiker. De flesta hastar snabbt förbi till det som visar sig vara samma utskottsmöte som de ska vara med på. Vi hinner ändå få fatt i två. Här Nils Seje Larsen från Miljöpartiet.
Du har ju en särskild inblick i frågan. Du har använt dig själv rullstol.
Ja, precis. Och är ju behov av personlig assistans och har ju själv liksom hjälpbehov. Så att jag har varit oerhört frustrerad över att vi i stort sett går bakåt i Sverige, att vi har försämrade villkor. Så vi hade en debatt nyligen om stöd till personer med funktionsnedsättning, där jag lyfte just det här vansinniga med att personer med synnedsättningar förlorar helt avgörande ledsagning. Och det här med frågan om färdtjänst har vi också lyft, och jag tycker det är så fantastiskt att synskadade står här och försöker ändå uppmärksamma frågan, som annars tyvärr faller bort i det dolda.
Hur jobbar Miljöpartiet med frågan?
Dels så har vi ju då skrivit motioner kring de här frågorna och försöker samla oss med oppositionen. Och nu så ska vi också se till att vara aktiva i interpellationsdebatter. Och kanske det absolut viktigaste är ju att vi har verkligen fått upp ögonen för det. Så att skulle det bli ett maktskifte, vilket jag hoppas, så känner jag att vi äntligen är med på tåget och kommer göra vad vi kan i regering för att förändra det här och se till att vi får en nationell förändring.
Det var den 5 mars som det var riksdagsdebatt om stöd till personer med funktionsnedsättning. Socialutskottet hade redan tidigare föreslagit att riksdagen skulle rösta nej till cirka 130 förslag i motioner som rör stöd till personer med funktionsnedsättning. En var bland annat om en ny lag som skulle stärka rätten till ledsagning för personer med synnedsättning. Att Tidöpartierna röstade nej motiverades av att regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett nytt stödmaterial till kommunerna om hur bedömningar av ledsagning enligt LSS ska göras och för att se till hur ledsagningen ska kunna bli likvärdig i landet. De vill därför avvakta Socialstyrelsens arbete och se om det leder till önskad effekt innan man går vidare med lagändringar. Nils Seier Larsen från Miljöpartiet.
Vad är det konkret som du skulle vilja ändra på?
Det som behöver ändras när det gäller färdtjänsten, det är ju framförallt att man måste få till ett regeringsuppdrag, precis som våra myndigheter har påpekat. För vi måste få in orienteringsförmågan i rätten till färdtjänst. Det kan inte bara vara så att man har fungerande ben så räcker det, utan man måste också kunna ha möjligheten att orientera sig. Och eftersom vi märker att det är så stor skillnad i hur kommuner och regioner bedömer det här, så behöver vi få till en nationell gemensam linje där även orienteringssvårigheter på grund av till exempel synnedsättning ingår. Men vi är inte ensamma i Miljöpartiet om att driva det här. Jag vill ändå ge en cred till, jag tycker även Vänstern, Centerpartiet och även Socialdemokraterna börjat driva frågan. Så att det gör mig ändå glad att vi är en bredd av partier som driver det här.
Får jag skicka med dig några broschyrer och en liten sammanställning av den där rapporten som vi gjorde kring färdtjänsten?
Jag ser till att jag spred den faktiskt i hemlighet i partifikaområdet.
Tack för det.
Ja,
det är bra.
Tack själv.
En annan som var på plats från SRF var Håkan Thomsson, bland annat tidigare förbundsordförande SRF och nu intressepolitisk verksamhetschef på Riksförbundet. Han träffade på en riksdagsledamot från Centern.
Du var på samma möte som mig i februari, men han aldrig pratade med dig då. Har du fått någon sån här då?
Nej, jag tar den gärna.
Ta den.
Ja. Anders W. Jonsson kommer från Gävle, riksdagsledamot för Centerpartiet. Jag har suttit i socialutskottet väldigt, väldigt, väldigt många år. Men nu sitter jag i socialförsäkringsutskottet. Så jag har egentligen inte ansvar för de här frågorna. Det är Kristoffer Bergenblock.
Centerpartiet, rätten till färdtjänst för personer med synnedsättning.
Och det är någonting som vi från Centerpartiet har drivit sedan lång tid tillbaka och lyfter i alla sammanhang vi kan. Därför att det här är ju en väldigt viktig rättighet. Det finns ju ett antal frågor som är viktiga för synskadade människor, men det här är en av de viktigare. Och nu måste jag gå vidare, för annars kommer jag för sent till mitt utskott. Och då får jag skäll av utskottsordföranden. Och det vill jag inte.
Tack. Jimmy Pettersson, sakkunnig på SRF bland annat för resande och fysisk tillgänglighet och ansvarig för färdtjänstkampanjen. Hur har engagemanget varit ute i lokalföreningarna?
Det engagemanget som har funnits i lokalföreningarna har främst handlat om att en del lokalföreningar har hjälpt oss att samla in namn till vår namninsamling. För namninsamlingen kan man ju skriva under på olika sätt. Dels kan man ju skriva under den digitalt på webben, men man kan ju också samla in namn på papper så att säga och skicka till oss. Och det är det många lokalföreningar som har gjort. I övrigt så är det mest distrikten som har gjort saker i form av politikerträffar och med den typen av aktiviteter lokalt.
Det här är ju en rikstäckande kampanj och idag är det ju också andra ute i landet som också åker ut med bussar. Hur har det varit att samarbeta med andra, eller med hur har det varit att få ihop distrikten?
Nej, men jag tycker det har gått allt bättre ju längre vi har hållit på. En lärdom som man alltid kan dra är att det tar tid, att liksom förankringsarbete tar tid, och vi la mycket tid på det i höst. Och det tycker jag väl ändå att efter årsskiftet här har vi sett att aktiviteterna ute i landet har ökat rätt så rejält. Så att jag tycker att det är alltid bra när vi kan göra saker gemensamt i hela organisationen.
färdtjänsten fungerar lite olika runt om i landet. Var fungerar den minst dåligt?
Det är en jättesvår fråga att svara på, därför att man kan säga att nästan oavsett vilken region eller vilken kommun man tittar på, så finns det någonting som inte fungerar bra. Ska man lyfta fram tre platser i landet där det verkar funka något sånär, så skulle jag nog ändå säga att den färdtjänsten vi har i Stockholm är ändå på det hela taget ganska bra. Då finns det ändå saker som vi jobbar med den, eller som distriktet här jobbar med, men på det hela taget är den mycket, mycket bättre än vad många andra system för färdtjänsten är. Ett annat system som verkar fungera bra är den färdtjänsten som finns i Värmland, Region Värmland. Så det är två exempel ändå där det funkar mycket bättre än vad det gör på många andra platser i landet.
Det säger för sig ingenting om hur det ser ut med att få färdtjänst till stånd. Har du någon uppgift om det? Hur det ser ut med möjligheten att få färdtjänst till stånd om man har en synnedsättning runt om i landet?
Alltså, det är ingen enhetlig bild, men det vi ser nu är ju att det blir problem på allt fler håll. Allra störst problem är det i Skåne, och då är det den delen av Skåne där regionen är de som bestämmer över färdtjänsten, vilket är 2/3 av Skånes kommuner ungefär. Så att de sticker ut, därför att där är det jättesvårt, eller i princip omöjligt, att få tillstånd som synskadad idag. Om man enbart har en synnedsättning, så att säga.
Vart är ni på väg nu?
Nu ska vi åka till Västerås faktiskt. Fiskartorget i Västerås, där vi ska fortsätta att dela ut de här flygbladen då, för att folk ska skriva under namninsamlingen. Och där har ju vårt distrikt i Västmanland och lokalföreningen också jobbat. De kommer att dela ut flygblad till politiker, eftersom det är kommunstyrelsemöte också under eftermiddagen där. Och även träffa regionpolitiker samtidigt som vi är där. Så att då gör vi lite grejer tillsammans med dem. Och från Västerås sen så åker vi tillbaka mot Stockholm, och då kommer vi göra ett stopp i Vällingby torg också vid 3-tiden i eftermiddag. Innan vi sen avslutar vid 4:30 är vi tillbaka på Sandsborgsvägen ungefär.
Varför valde ni att samarbeta just med Västmanlands distrikt?
Det var de som hängde på. Vi har haft krokar ute till andra distrikt i närområdet här. Uppsala, som ju också är ett granndistrikt i Stockholm, de kör ju egen buss. Och Sörmland, som är granndistrikt i söder, gör lite andra saker. Så att det var därför det blev Västmanland som vi samverkar med.
Tack så mycket.
Tack.
Det sa Jimmy Pettersson, ansvarig för färdtjänstkampanjen på SRF. Rapporten Gör färdtjänst till en lagstadgad rättighet för synskadade finns att läsa på SRFs hemsida under rapporter. Vill man veta mer om namninsamlingen så finns det att läsa mer på SRFs hemsida. Man kan också ringa synlinjen för mer information. Telefonnummer 08 39 93 00. 08 39 93 00. Inslag 2. Synkompetens i hemtjänsten.
Politikerna i Stockholms stad vill införa nya villkor i kontrakten för företagen som utför hemtjänst. Det ska se till att de har kunskap om hur man ska bemöta personer med synnedsättning. Och förslaget kom från början från SRF Stockholms stad. En av dem som var med på ett möte med Stockholms äldreborgarråd var Margareta Åsén Johansson, som då satt i föreningens styrelse. Hon berättar att inspirationen kom från ett avsnitt i villkoren för upphandling av hemtjänst som rör hörselnedsättning.
Ja, alltså, vi har ju våra kontakter med andra som jobbar med sådana här frågor. Vi fick reda på att i upphandlingsunderlaget till hemtjänstföretagen så hade man inskrivet när det gäller hörselnedsättning.
För att ett företag ska få bli utförare av hemtjänst åt Stockholms stad så måste man uppfylla en rad villkor som specificeras i ett särskilt dokument. Och där kan man sedan 2020 läsa det här avsnittet om hörselnedsättning. Citat: hörselnedsättning är den vanligaste funktionsnedsättningen och förekomsten ökar med stigande ålder. Personalen ska ha kunskap om hörselproblem och hur det påverkar den enskilde. Det innefattar kunskap om hörselomsorg och hur man anpassar sitt tal och bemötande när man hjälper en person med hörselnedsättning. Personalen ska ha kunskap om hur hörselhjälpmedel används och sköts om. Slutcitat. SRF Stockholms stad ville att en liknande formulering skulle in gällande synnedsättning. Margareta Åsén Johansson igen.
Då tyckte vi, eller vi har tyckt länge att det är väldigt viktigt att ha med synkompetens när det gäller först upphandlingen men sen också bemötandet av hemtjänsten. Vi har ju fått information och rapporter från folk där man hemtjänsten, inte av elakhet men av välvillighet, kanske flyttar på saker i köket, flyttar på kaffeburkar till ett annat skåp eller flyttar på kastruller som är på fel ställe och så. Och då skrev ihop det här och hon tyckte det var bra, äldreborgarrådet.
Torun Borsé heter jag och är äldreborgarråd i Stockholms stad. Jag är äldre- och kulturborgarråd.
Torun Borsé företräder Vänsterpartiet och har varit kultur- och äldreborgarråd sedan 2020 i det rödgröna styret som vänstern ingår i tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Efter valet i höst så kommer hon gå i pension. Oavsett utgång har hon tidigare sagt till SVT. Gällande upphandlingarna så berättar hon att för att nya villkor ska kunna gälla för hemtjänstföretagen så måste avtalen revideras.
Vi har ju ett avtal gentemot de privata. Det revideras ibland. Nu gjorde vi just en sån revidering så vi hann inte få med just det här i den senaste revideringen. Så det kommer inte bli någon ny revidering för valet. Men däremot så har vi pratat med äldreförvaltningen redan och deras reaktion på det var väl mera, ja men det är väl självklart, det kan ju inte, hur svårt kan det vara? Så jag känner att det står på deras att göra-lista nästa gång de reviderar de här avtalen. Då går ju det ut till alla företag och sen så måste ju det följas upp att det också görs. Så det är väl det som gör att man inte vill revidera avtalen en gång i veckan liksom, utan att det måste ju gå lite tid. Så senast vi reviderade så måste vi följa upp att det nu har fått genomslag. Sen gör vi ju omskrivningarna för den kommunala hemtjänsten också, så då får ju de också det på sitt bord. Så det är ju samma krav vi ställer på kommunal hemtjänst som på privat hemtjänst.
Men hur fungerar det då om nya villkor skrivs in i avtalen? Måste hemtjänstpersonalen gå speciella kurser eller är det uppspaltat precis vad de ska kunna?
Nej, det gör det inte. Utan man måste kunna bevisa att den här kompetensen finns då till exempel. Nu ser ju vi att vi kommer ju redan i september förändra olika skrivningar, uppdragsbeskrivningar och handbok för biståndshandläggarna. Så de kommer få nya skrivningar när det gäller biståndshandläggning för hemtjänsten. Och det innebär att man ska ta hänsyn till synskadade och hörselskadade när det gäller tidsåtgången som en insats kan ta. Jag vet att till exempel framförallt hörselskadade och döva säger att de måste ju se. Om man ska prata så måste man också se personen som man pratar med. Annars hör man inte vad den säger. Och då kan man inte prata med någon som står med ryggen mot den. Och då tar det lite längre tid. Och för synskadade så är det väl samma typ av problematik, fast omvänt antar jag. Men att det ändå tar längre tid helt enkelt. Och då måste det in. Och det kommer i september redan. Och det är kanske egentligen viktigare så att man får rätt typ av biståndsbeslut.
Och när väl avtalen inkluderar villkor om kompetens gällande syn, hur ser man till att de följs från stadens sida?
Det är klart att det är en utmaning. Vi har jättemånga privata företag i Stockholm och nu har vi dessutom lagt extra pengar i år på att man kan anställa fler personer som följer upp alla avtal, för det är ju det som är den stora utmaningen, det är ju att följa upp. Vi har ju flera olika sorters uppföljningar. Vi har avtalsuppföljningar där man går igenom en massa fakta. Men sen har vi också uppföljningar som innebär att den som följer upp är med ute under en veckas tid, kanske hela dagarna ute, följer med hemtjänstpersonal ut i verksamheten och ser över och följer upp på det sättet. Och det är ju en form av kvalitetsuppföljning, så att man kan ha en diskussion också med företaget eller med den kommunala hemtjänsten om vilka brister som finns. Och då ser man ju, då är det ju lättare att se vad som brister.
Och hur ska då personalen inom hemtjänsten få kunskap rent konkret?
Vi erbjuder ju väldigt mycket utbildningar och vi har ju personer ute i utbildning hela tiden i Stockholms stad. Det är både privata och kommunal hemtjänst. Så att vi erbjuder ju enormt mycket utbildningar, och det kan man ju också se över lite grann om vi kan erbjuda kortare kurser i just de här områdena. Men jag skulle nog vilja påstå att ha en grundläggande utbildning gagnar alla typer av funktioner, skulle man kunna säga, hos den äldre. Det är ju trots allt så, för det är kanske därför vi också spanade in hörselsidan, därför att där fick vi också mycket propåer på att hemtjänstpersonalen inte förstod sig på hörapparater till exempel. Och jag menar, de allra flesta 80-plussare eller äldre får ju nedsatt hörsel. Så att både synskador och hörselskador är också en del av åldrandet. Men sen är det ju ytterligare ett trappsteg om du har en medfödd eller förvärvad riktig, eller vad ska man säga, kvantitativt lite större synskada eller hörselskada. Eller om du är döv till exempel och blind.
Tidslinjen för de nya skrivelserna ser ut så här. Först ska revideringarna göras någon gång efter valet och godkännas av äldrenämnden. Det finns inga garantier att det kommer att hända. Till exempel så finns ju risken att ett nytt styre skulle kunna prioritera andra frågor. Eller så kommer det skrivas om ändå. Jag undrar hur målet kommer att se ut. Kan man på något sätt mäta huruvida personalen har blivit bättre på att bemöta människor med synnedsättning?
Jag tror att det aldrig kommer gå att säga att 100% av personalen ska ha all kompetens som behövs för att de ska utföra sitt arbete, utan det kommer vara ett ständigt utvecklingsarbete. Men det som är viktigt är att man får in det i de här förfrågningsunderlagen, i avtalen, i riktlinjerna, både för biståndshandläggare och för företag och kommunal hemtjänst, så att man får upp det på bordet att det här är en viktig parameter som vi behöver ha ögonen på, helt enkelt. Jag skulle vilja påstå att det mesta av arbetet som vi gör är vi kanske inte att följa upp till punkt och pricka, att det kryssas i varje box, utan att man när de här kvalitetsuppföljarna är ute så har man också en dialog om hur man kan förbättra saker som man ser inte fungerar särskilt bra. Och det är nog ett evigt pågående arbete.
Så vitt Torun Bouchér och hennes kollegor vet så skulle Stockholm bli den första kommunen i länet som inför skrivelser om synkompetens i kontrakt för hemtjänstföretag. Läns- och Riksnytt har skrivit till samtliga kommuner i länet för att se om de har några särskilda krav gällande synnedsättning. 17 av länets 26 kommuner har svarat. Ingen av dem har specifika krav inskrivna just nu. Flera kommuner svarar att de generella krav som ställs på att hemtjänsten ska kunna bemöta brukares individuella behov är tillräckliga. Och vissa svarar att de krav som finns gällande synnedsättning handlar mer om hur synnedsatta ska kunna ta del av kommunikation gällande hemtjänst. Till exempel att texter på hemsidor ska vara tillgängliga. Men några kommuner skriver att de kan komma att skriva in liknande krav i framtiden. Och Botkyrka skriver att de kommer att göra det. Hur det ser ut i övriga landet är svårt att få fram information om. Men det skulle kunna bli så att Stockholm blir först i hela landet att ha såna här krav på hemtjänstföretag. Tillbaka till SRF Stockholms stads Margareta Åsén Johansson som var med på mötet där idén lanserades.
Jag vet inte för närvarande hur det ser ut i de andra kranskommunerna i Stockholms län. Men det här är ju, vore ju bra för alla tycker jag, alltså, oavsett vilken kommun man bor i.
Du hörde Margareta Åsén Johansson från SRF Stockholms stad och innan dess Torun Bouchér, äldreborgarråd.
Inslag 3. Vad gör egentligen en god man?
Idag ska vi prata om något som kanske många känner till men inte vet riktigt mycket om. Det vill säga god man och förvaltare, och jag har faktiskt med mig en sådan idag. Välkommen hit till studion, Anna Edberg.
Tack så mycket, jätteroligt att jag får komma.
Vilka missuppfattningar finns det om er god män och förvaltare då?
Den största missuppfattningen är nog om god man, och det är att god mannen kan bestämma. Och vi kan ju inte bestämma någonting. Vi hjälper ju till. Vi är ju en megafon, som jag brukar säga till mina huvudmän. Om de står och försöker och säger att de ska ha mindre hemtjänst, och hemtjänsten fortfarande kommer 3-4 gånger per dag, då kan jag hjälpa till och säga med lite högre röst att nej, min huvudman ska ha 2 gånger per dag. Så får det vara.
Huvudman, vem är det?
Det är personen vi hjälper. Den kallas för huvudman i vårt språk. Och det är också många som säger, kan man flytta sina huvudmän? Nej, vi flyttar inga huvudmän. Vi hjälper till om huvudmannen vill flytta. Då kan vi hjälpa till, vi kan ansöka om boende på annan ort. Vi kan ansöka om lägenheter på annan ort. Men vi ska inte bestämma var någon huvudman ska bo. Det ingår inte alls i vårt uppdrag.
En huvudman, personen som behöver hjälp, man tänker kanske att sköta sina räkningar, klarar inte av att hålla koll på sin ekonomi. Hur kommer det ens till saken att man vill ha någon som hjälper en med det här?
Jag har ju en ganska blandad grupp, kan jag säga. Jag har dels personer som ligger under LSS som behöver hjälp för att de inte riktigt kan hålla ordning på sina pengar rent krasst. Sen har jag personer som har blivit lite äldre och har svårt med bank-ID och har svårt att betala räkningar. Och sen kan man också ha personer som kanske av någon anledning inte riktigt kommer ihåg att betala sina räkningar. Så att de tre delarna, så skulle jag väl vilja säga, är det som ofta ansöker om att få hjälp. Och det är ju så, det ska man komma ihåg, när man ska få en god man, då måste man själv ansöka. Så det är ingen som bestämmer att du ska ha en god man.
Lite längre fram kommer vi in på vad skillnaden mellan en god man och förvaltare är. Men enkelt sett är en god man en frivillig insats, medan en förvaltare är en tvångsåtgärd. Vill man ha en god man så ansöker man själv, eller en anhörig kan också göra det. Och det gör man hos tingsrätten eller överförmyndaren i ens egen kommun. Man kan också kontakta sin kommun för att få hjälp. Handläggningstiden är runt 6 månader. Det är tingsrätten som beslutar om en god man ska utses och vem det blir, men man kan önska en person. Och man har också rätt att ångra sig om man inte längre vill ha en god man. Men många gånger skulle en god man ha kommit in tidigare i den sökandes, alltså huvudmannens liv, anser Anna Edberg.
Vi skulle kunna säga att den här processen är ju en process som påbörjas egentligen när det är lite för sent. I många fall så har det precis gått som du säger. Och har man inget nätverk så kan det ju ha gått lång tid innan man, och till och med så illa så att man nästan riskerar att bli vräkt för att man inte har betalt sin hyra. Om man inte riktigt har koll på det.
Vad är det då du som god man gör rent praktiskt?
Då finns det 3 delar, och det är inte alltid de får alla 3 delarna. Det beror på vad tingsrätten bestämmer. Och då finns det då sörja för person, bevaka rätt och förvalta egendom. Det är de 3 delarna som ingår i ett fullt godmanskap, så att säga. Och om man då tittar på sörja för person, då är det att man ser till att personen har en dräglig tillvaro. Så att den kan komma ut på promenader, den kan få bra hjälp av hemtjänsten, den kan få fotvård, klippning. Ja, man ser till att den har ett bra liv liksom. Och det betyder ju inte att vi går runt och gör promenader eller sånt, utan vi ser till att det händer, brukar jag säga till mina huvudmän. Att jag kan se till att det här händer. Vill du ha en klippning, då fixar jag en frisör som kommer hem till dig. Och sen så betalar huvudmannen. Det är i huvudsak sörja för person. Och sen bevaka rätt, det är ju att man ska se till att det, om det till exempel är någon arvstvist eller något brottsmål eller någonting i kronofogden, så att man bevakar huvudmannens rätt så att man ser att det går rätt till. Och förvalta egendom, det handlar ju om att se till att personen inte hamnar i skuld, utan man lägger upp planer för betalningar, autogiro. Man tittar över, har den bra grejer. Ibland kan man få huvudmän som kanske har 4-5 olika försäkringar. De har blivit har fått något livstidsabonnemang på postkodlotterier och så vidare. Vilket de kanske försöker avsluta, men de lyckas aldrig. Så att då ser man till att allt sånt som huvudmannen vill bli av med, att man tar bort. Och sen så nästa steg är att man direkt kontaktar alla som har någonting med den här huvudmannen att göra. Banken måste man gå och boka tid. Alternativt göra online, det beror på vilken bank det är. Alla försäkringsbolag behöver man kontakta. Man behöver också kontakta om det finns pensionsmyndigheten eller försäkringskassan för att se vart intäkterna kommer. Och sen självklart styra upp om det finns förfallna fakturer, inkassokrav från kronofogden, påbörja skuldsanering och sen även titta över hur ser det ut i hemmet. Behöver de hjälp med någonting? Är det någonting som vi ska ansöka om? Till exempel, behövs det en ramp så att personen i fråga kan komma ut? Så kan det ju vara ibland att de har fastnat i sina lägenheter och kommer ingenstans. Sen så börjar man ju också såklart titta runt omkring om det finns anhöriga. Kontakta dem och berätta att nu är jag god man. Och sen efter en månad när man har gjort särskild postadress så kommer ju all post till mig. Och sen är det bara att börja lägga upp autogiro. Och sen efter det så brukar jag ofta ha kontakt en gång i månaden och stämma av. Och sen har jag också, säger jag ju till mina huvudmän, att det är bara att kontakta mig om det är någonting som händer. Men det som är viktigt här är att man är väldigt tydlig när man besöker huvudmannen första gången. Att det inte ingår någonting att hänga upp gardiner, gå ut med hunden, hjälpa till att vattna blommorna. Städa, julpynta, gå och handla kläder. Inget av de uppgifterna ingår ju i våra uppdrag. Däremot, om huvudmännen behöver hjälp med det här, då ser vi till att det händer. Det finns massa olika sätt att lösa det på. Huvudmannen kanske vill ha promenader 2 dagar i veckan. Då får man boka in något företag. Det finns ganska många företag som utför sådana tjänster. Den kanske vill ha en klippning, den kan inte komma ut. Och då får man skicka hem en hårfrisörska. Den kanske vill ha hjälp med fotvård. Får man skicka hem en fotvård. Så det är det arbetet som vi brukar göra.
När alla papper är klara så får den gode mannen ett så kallat registerutdrag. Det är själva beviset på att hen är behörig att vara din god man. Man betalar själv för tjänsten och den kostar mellan 15 till 20 000 kronor per år. Man kan också få ekonomisk hjälp av kommunen för kostnaden. Men det finns ett problem för den gode mannen som har med vår digitaliserade värld att göra. Eftersom bankärenden kräver att man har ett bank-ID och den tjänsten inte kan överlåtas på någon annan, så är det svårt att avsluta och ingå till exempel autogiro via banken. Och då får man vara lite klurig, säger Anna Edberg.
Där är det är lite intressant, för att du kan inte via bankens, och det är alla bankernas hemsida, göra det här, för att där är vi blockade. Däremot så kan man göra det via själva bolaget. Men det var roligt att du lyfte det där, för att jag har precis haft jättelånga samtal med olika banker och frågat varför har ni gjort så här? För att vi ska ju kunna underlätta för deras ekonomi. De har inte riktigt något svar ännu på det. Däremot om jag till exempel kontaktar företaget som vi vill ha autogiro hos, då är det inga konstigheter. Då får man en blankett, fylla i, posta på gammal postvis, skicka in och så har du ett autogiro. Så att man får kringgå systemet.
Man kan inte avsluta autogiro och inte heller anmäla ett autogiro.
Inte via banksidan, men du kan göra det bakvägen så att säga. Så att det går att lösa, men det är ju lite än så länge är det inte den smidigaste vägen.
En del företag vill ju bara att man gör det via bank-ID. De har knappt ens några blanketter. En del har inte ens ett sånt system för pappershantering.
Ja, det stämmer precis. Och jag hade precis en sån sak häromdagen. Men då lyckades det företaget faktiskt få tag i en sån här gammal bankgiro, autogiro-blankett som de skickade till mig på mail. Så den har jag fyllt i nu, så får vi se om det fungerar. Jag har inte fått det klart ännu, men jag hoppas på det. Men det är ju en jättedum Jag vet inte varför bankerna är så väldigt jobbiga med det.
Ska vi gå in på det här med bank-ID? Det är ju väldigt många äldre som inte ens har det. Mm. Men vi ser att man har det. Kan ni gå in och använda någon annans bank-ID?
Nej, det får vi absolut inte göra.
Om vi går in då på vad en förvaltare gör.
Förvaltaren kan ju, den behöver inte ha huvudmannens samtycke, kan man säga. Och det gäller alla delar. Utan förvaltaren bestämmer vad som ska göras med pengarna. Ska bostaden säljas? Nej, det ska den inte. Ska jag köpa en båt? Nej, det ska du inte, till exempel. Man har spelat bort alla sina pengar. Man har inga pengar kvar. Och så vill man fortfarande gå och spela på någon automat eller göra någonting. Och då får man se till att nej, men nu får du bara 100 kronor i veckan som du får använda till någonting.
Hur är det man har till exempel aktier eller fonder eller några andra sådana sparkonton som kanske ska förvaltas så att pengarna inte förlorar i värde?
Fonder har vi rätt att investera i. Aktier har vi inte rätt att göra några snabba köp- och säljvarianter. Men däremot att avsätta, om vi vet att huvudmannen har så pass bra, vad ska man säga, månadsinkomst så att det finns möjlighet att avsätta till sparande, så är ju det en del av det vi ska göra. Och det gäller ju både god man och förvaltarrollen, att man ska se till att medlen sparas på ett bra sätt. Många av de här personerna har ju aldrig den möjligheten. De har ju knappt att få ihop till dagen. Så att det kan vara några enstaka fall där vi faktiskt lyckas avsätta lite pengar.
Jag tänker att det här är väldigt personberoende på vem man har som förvaltare med då större befogenheter att bestämma ganska mycket och göra rimlighetsbedömningar. Är det här rättssäkert?
Det kan vara både rättssäkert och också väldigt, väldigt öppet för fusk och bedrägerier tyvärr. Det är jättetråkigt att säga det, men när du har, det är därför som förvaltarroller är inte vanliga, utan det prövas och det är en riktig utredning för att verkligen göra en bedömning att någon ska ha en förvaltare.
Då tänkte jag just gå in på den här kontrollen, både för god man då, som de allra flesta har, man jämför hur många som har en förvaltare. Vad är det för, hur måste ni redovisa alla kostnader som då huvudmannen har? Eller också om ni bestämmer som förvaltare att det här utlägget behöver göras. Vad är kontrollen på det arbete ni gör?
Först och främst är det så här att oftast när man får en huvudman så brukar man skapa, om inte det redan finns, tre konton. Ett sparkonto, ett transaktionskonto då som vi använder och ett eget privatkonto för huvudmannen. Nu pratar jag godmanskap. När man har god man så har du ju rätt att nyttja alla dina konton. Det är finns inga spärrar för huvudmannen. Däremot för dig som god man så får du bara använda ett konto och det är transaktionskontot. Och det betyder ju att det är det som jag redovisar i årsredovisningen. Vad huvudmannen gör med sina pengar när jag har satt över, som vi kallar det ofta, fickpengar. Det har jag inte att göra med, utan den får ju helt och hållet använda sina egna pengar. Överförmyndarnämnden brukar granska att insättningarna har skett så att inte jag har satt pengarna någon annanstans. Men som sagt, vad vi lägger inga synpunkter på om man köper godis för alla sina matpengar eller sådana saker, utan det är ju helt upp till huvudmannen. Men det som vi redovisar är då våra transaktionskonto, och då gör man alla intäkter, alla kostnader, alla överföringar ska då göras, och sen så behöver vi ju ha en balansering så att vi ser att allting stämmer.
Finns det en gräns för hur många personer man kan vara god man för?
Jag vet inte om de har någon gräns. Jag vet själv, nu, jag har 16 stycken och det passar mig bra. Och jag har en väldig mix. Jag har en 3-4 stycken som har väldigt tidskrävande. Som också har lite mer komplexa uppgifter. Sen har jag några som är väldigt, väldigt enkla. Så att 16 stycken för mig fungerar bra. Jag vet att det finns människor som har 40 stycken. Jag kan inte se själv hur jag skulle kunna ha det, om jag ska vara ärlig. Jag kan inte, men å andra sidan, då är det ju ett arbete helt enkelt.
Det finns ju många anhöriga som kanske hjälper sina föräldrar med att betala räkningar. Och det finns makar och sambo som hjälper. Vissa använder ju också sin makes bank-ID fast man inte får för att hjälpa till. Hur gör man då som god man med att ha den här dialogen eller med de anhöriga som kanske varit väldigt involverade i sin makes eller systers eller till och med barns liv?
Just den frågan är ju, det är ju jättevanligt. Det är så jättevanligt att det är antingen en god vän, det är en make eller maka som har skött ekonomin. Och ofta, måste jag ändå säga, 90% av fallen så fungerar det alldeles utmärkt. Jag har ett underbart par som är just så. Där mannen är min huvudman och frun är självgående då. Hon har ju skött allting och hon var ju så glad när jag kom och tog över. Och sen är det ju så här att när vi tar över så ofta, 90%, så gör man någonting som heter särskild postadress. Vilket innebär att alla fakturor kommer till mig, hem till mig. Och då avlastar det ju henne. Så att helt plötsligt så hade hon ju inte det här att hon behövde se fakturor som kom. Eller hon behövde inte tänka på någonting. Utan hon var ju så oerhört tacksam och allting bara flyter på. Inga konstigheter. Sen kan man också träffa på anhöriga som ändå av någon anledning vill vara med i det hela. Och där får man ju också ha lite fingertoppskänsla. Så att man antingen känner att, nej men vet du vad, nu får du backa lite. Och så får man vänligen men bestämt säga att du får jättegärna begära ut alla handlingar när årsredovisningen är inlämnad av överförmyndarnämnden. Men nu under tiden så behöver jag få lite arbetsro för att kunna få ordning på vad det är som är betalt och inte. Men ofta skulle jag vilja säga så använder man ju de anhöriga som starthjälp. För de har ju, sitter ju på jättemycket kunskap. De vet ju saker. Men det är ett litet lotteri kan man väl säga.
Hur blir man en god man eller förvaltare om man till exempel är, vi säger, anhörig?
Processen är ju densamma. Och det kan ju vara så här att när du är anhörig, allt handlar ju också om lämplighet. Och lämpligheten bedömer ju tingsrätten. Så att det är många som kanske tycker att de vill bli gode män. De vill hjälpa sina anhöriga. Sen när de ser att man ska göra en utbildning, man ska skriva ett prov, man ska synas i belastningsregistret, rättare sagt man ska inte synas i belastningsregistret. Man blir bedömd. Du behöver inte ha någon enorm juridisk bakgrund, men det kan vara bra att kunna lite förvaltningsrätt, det är alltid bra att ha med sig i bagaget. Men när man väl har bestämt sig att okej, jag vill bli, då gör man en ansökan hos kommunen och sen så får man gå en utbildning och så får man göra ett prov och sen så blir man tilldelad uppdrag, alternativt att du väljer själv uppdrag.
Så man kan vilja bli god man men bara för en specifik person?
Ja, det kan man. Du väljer alltid egna uppdrag. Säg att du är mamma till något barn som är på LSS och känner att nej, men jag behöver ju hjälpa mitt barn. Då inga konstigheter. Du kan absolut bli god man. Men man måste komma ihåg att man slipper ju inte den här årsredovisningen. Och man måste fortfarande använda sig av de här reglerna. Att transaktionskontot är det enda kontot du som person använder. För du kan inte ha både, du kan inte vara, vad ska man säga, anhörighetsrollen och låna barnets bankomatkort och gå och shoppa. Det funkar ju inte. Det kan man ju göra om man är bara anhörig så att säga. Men om du går in och också blir god man, då behöver man ju förhålla sig till det regelverket som man ska göra.
Vilka är det som är dina kollegor så att säga? Fast ni jobbar helt enskilt. Vad är det för människor som blir god män och förvaltare?
Ja, de som man ser på årsmöten och så, det är ju ofta äldre människor. Nu är jag ju 63 så jag är ju inte någon ungdom. Men ofta äldre, ofta människor med någon form av akademisk bakgrund. Revisorer, lite den nischen. Jurister, lite sådana som tycker det är roligt med att ändå, för det, man ska komma ihåg att det mycket, mycket stångas med myndigheter. Mycket, mycket samtal, mycket. Man får inte ge upp och man får skriva. Man kanske sitter och har något, kronofogden ska ha någon skuldsanering. Då behöver man också vara ganska insatt i hur man kan tweaka till det så att det inte blir för mycket pengar och så vidare.
Varför är du god man och även förvaltare?
Jag tycker det är vansinnigt roligt att hjälpa människor. Alltså jag tycker det är så fantastiskt roligt. Och just när man ser den här oron, vad ska man säga, rädslan, paniken när man får någon och de bara visar mig högar med räkningar och de har ingen aning om hur de ska få det här att funka och hur det är. Alltså, det kan vara människor som har levt hela livet, varit jätteduktiga, skötsamma, betalat sina räkningar, allting har varit tipptopp och sen en dag kommer det när man till slut inte vet var man ens har lagt den där räkningen. Och när man ser hur glada de blir, när man bara säger, men vet du vad, jag tar den där, ger den där högen till mig, jag löser det. Alltså det är obeskrivbart. Alltså det finns knappt något bättre. Det är så otroligt roligt att hjälpa människor. Och just att kanske man inte har så många år kvar, för det är ju ofta äldre vi har. Och just när man ser att de bara känner att, nej men vad skönt, nu kan jag bara göra andra saker. Jag behöver inte oroa mig.
Det här sa Anna Edberg, god man och även förvaltare. Vill du veta mer så kontakta din kommun eller den kommun där din anhörig bor. Inslag 4. Tävling. Gissa året.
Dags för tävling igen. Den här gången ska du inte gissa på en artist, en plats, en låt, utan ett årtal. Du kommer få 3 ledtrådar i 3 kategorier. Musik, sport och politik. Lyssna noga och se om du kan klura ut vilket år som vi söker. Vi börjar i musikens värld. Det här året så vinner Carola den svenska Melodifestivalen. Men när det är dags för Eurovision så blir hon snuvad på segern. Istället är det ett gäng finska monsterrockare som tar hem hela kalaset. Europa chockas och hårdrocken segrar. Nu sport och det här årets fotbolls-VM för herrar. Finalen blir dramatisk. Inte minst för att en fransk superstjärna tappar fattningen fullständigt. Zinedine Zidane avslutar sin karriär efter att bokstavligen har använt huvudet på helt fel sätt.
Oj, oj, oj! Zinedine Zidane, oj, oj, oj! Zinedine Zidane sätter pannan i bröstet på...
Oj, 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 vilket avslut för karriären.
...på Marco Materazzi. Det är ett solklart rött kort. Det är ett överfall. Det är ett överfall från Zinedine Zidane mot Marco Materazzi.
Och så till Sverige och politiken. Efter många år av socialdemokratiskt styre så blir det maktskifte. Och partierna i Allians för Sverige vinner valet och vi får en ny statsminister. Han låter så här.
Antingen bor man själv och är helt frisk. Eller i stor hjälp av andra och helt sjuk. Det är bara det att så ser inte livet ut.
Ja, så ett år med monster i Eurovision, en skallning i VM-finalen i fotboll och så ett maktskifte i Sverige. Vilket år söker vi? Om du kan det vill vi gärna höra från dig. Maila på lansnitt@srfstockholmgotland.se eller ring vår telefonsvarare på 08 644 3430. 08 644 34 30. Vi vill ha ditt svar senast den 16 april. Priset är ett presentkort på 250 kronor i valfri butik. Och även tidigare vinnare får vara med igen. Lycka till! Och musiken i inslaget var, förutom Carola och de finska hårdrockarna, Harry Keitel av Momus. Vi hörde också klipp från SVT och Sveriges Radio. Inslag 5. Din Daisy-spelare kan bli digital.
Vi har vid flera tillfällen även före jul pratat med er läsare om att man kan komma att läsa Läns och Riksnytt digitalt via en digital Daisy-spelare. Det gäller er som får oss på CD. Men det är ju förstås många av er som redan läser oss digitalt via vår app Lor Play eller via vår hemsida lansoriksnytt.se. Tanken var ju den att man via Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, skulle få hem en digital spelare och även få ett gratis internetabonnemang och dessutom få hjälp att installera det här. Tyvärr är vi inte riktigt där än. Men det finns ett alternativ för er som lyssnar på Daisy-skiva att ändå koppla upp er digitalt. Det här gäller för många men inte riktigt alla. Vi ska gå igenom hur det här går till. Och man kan få hjälp av taltidningshjälpen. Nummer kommer i slutet av inslaget. Vi ska träffa Bertil Fridsén som jobbar på Polarprint. Det är också Polarprint som ansvarar för taltidningshjälpen.
Jag tänkte visa här en möjlighet som finns att koppla upp sin Daisy-spelare till internet. Om man har internet hemma då, givetvis. Vi har ju i ganska många år sålt de här Daisy-spelarna till syncentraler i hela landet. Och vad många inte vet är ju att den går faktiskt att ansluta till internet och få ner sina tidningar samma dag som de släpps på webben.
Man kan alltså få Läns och Riksnytt digitalt samma dag som vi kommer ut varje onsdag.
Det stämmer bra om man har rätt förutsättningar. Så att internet är ju ett krav. Har man ingen internetuppkoppling hemma och är heller inte beredd att skaffa en, ja då får man fortsatt lyssna via CD som det är just nu. Men har man internet, ja då ska man kontakta Läns och Riksnytt eller Polarprint så hjälper vi till att koppla upp er spelare till Läns och Riksnytts online-tidning.
De allra flesta, ja nästan alla Daisy-spelare som man har hemma, går alltså att som man säger konfigurera eller ställa in så att de kan ta emot digitala tidningar och böcker. Det här ska Bertil berätta om hur det går till. Man kommer få hem ett litet minneskort som man ska stoppa i sin spelare. Vi ska berätta hur. Det kan också vara så att man har internet hemma fast man kanske inte vet om det. Det ska han också berätta mer om. Men det är två saker man måste ha koll på. Det är nätverkets namn och lösenord. Har man någon som använder internet i hushållet så kanske den vet. Eller på boendet om man bor där. Eller så kan man hitta det på sin router hemma. Men vi kommer tillbaka till det också. Först går vi igenom hur man gör om man har sina uppgifter och då får man kostnadsfritt hem ett litet minneskort på posten. En liten svart sak på cirka 2x2 cm som man ska stoppa in i sin Daisy-spelare.
Om man vet sina uppgifter till sitt eget internet så kan vi se till att vi skickar ett minneskort hem till dig med alla uppgifter inlagda. Därefter när du får det här minneskortet via posten så stoppar du det i din spelare och sen är du igång med att läsa din Läns och Riksnytt via online-tjänsten.
Men man får ju inte bara Läns och Riksnytt utan man får ju så mycket mer.
Absolut. Vill man läsa sina talböcker online så har man tillgång till talböckerna också och andra tidningar, kulturtidskrifter eller andra regionala eller kommunala taltidningar som finns i online-utbudet blir ju tillgängliga.
Måste man lära sig bläddra på ett nytt sätt då?
Nej, det behöver man egentligen inte. Om man fortsatt vill lyssna på böcker via CD så kommer boken att startas så fort jag stoppar i min CD-skiva. Tar jag däremot ur skivan, ja då går jag automatiskt över till Läns och Riksnytt som ligger på min online-bokhylla. Så jag behöver inte bläddra bland olika bokhyllor eller olika medier utan det är lika enkelt som tidigare.
Var sätter man då in minneskortet? Bertil Fritzén visar på Daisy-spelaren.
Ja, den här spelaren har ju då ett handtag på vänster sida så den är lätt att flytta runt. Och på den högra sidan då så finns ju då ett litet uttag där man stoppar i det här minneskortet. Och det går inte att stoppa fel utan det går bara in åt ett håll. Så att försöker man åt fel håll så får man inte in det hela vägen. Utan när man väl kommer rätt då klickar det till lite och fastnar i spelaren.
På den högra sidan, det som finns där då är ett hörlursuttag och sen är det ett så kallat USB-uttag. Och sen så är det en litet hål då, avlångt hål för minneskortet.
Ja.
Och det kan ni alltså skicka till prenumeranten?
Ja, det kan vi göra. Vi behöver bara veta vilket nätverksnamn och lösenord man har på sitt nätverk så kan vi förbereda ett kort och skicka.
Nu testar vi. Bertil sätter in minneskortet i Daisy-spelaren och då låter det så här.
Då kommer spelaren att säga välkommen till Victor Rieder och sen kommer den att importera två olika filer. Och efter det så är det klart så vi kan lyssna här nu vad den säger.
Välkommen till Victor Rieder.
Importera nätverkskonfiguration från en fil.
När du har anslutit ditt minneskort och startat upp spelaren och hört att den har importerat de här två filerna, nätverksinställningar och onlineinställningar. Så stäng av din spelare, ta ur minneskortet och så kan du starta upp den igen och börja lyssna.
Och varför ska man göra det här?
Ja, men det ska man göra därför att om man låter minneskortet sitta kvar så kommer den att fortsatt importera de här filerna flera gånger och det är onödigt, det kan bli andra bekymmer så man ska helst ta bort minneskortet.
Ja, men nu lyssnar vi på den bästa tidningen. Trådlöst säger den också.
Hej och välkommen till Läns Riksnytt nummer 8 2026. Utgivningsdag är onsdagen den 18 mars. Ja.
Och det är ju jag. Ska vi sänka ner mig lite här så jag hörs live? Om man vill lyssna på fler taltidningar och annat, hur gör man då?
Ja, då kontaktar man taltidningshjälpen och så talar man om vad man heter, vem man är och så kan man starta en prenumeration på någon annan tidning eller välja att börja lyssna på sina talböcker också online. Så aktiverar man någonting som heter Talboken kommer och så kontaktar man sitt bibliotek och så får man böckerna inladdade i spelaren utan att behöva ansluta en CD-skiva.
Så man kan få väldigt mycket genom att använda den spelare som man redan har och få massa digitala tjänster.
Det finns ju väldigt många olika tidskrifter, kulturtidskrifter, regionala, kommunala taltidningar och böcker då i den här online-tjänsten från MTM. Och alla blir ju tillgängliga då när man har kopplat upp sin spelare till internet.
Och då är ju den här frågan, om man inte har internet?
Ja, det kanske man har fast man inte vet om det. Det kan ju vara min partner i hushållet som har internet och använder det till tv-utbud eller om man nu surfar via sin telefon eller någonting. Så att det kanske finns ett internet fast man inte vet om det. Det kan också vara så att man har någon anhörig som har ett familjeabonnemang som kan dela med sig till mig då vid om jag skulle behöva låna eller koppla upp mig till via det då. Så att det finns olika sätt att lösa det. Det går ju också givetvis att skaffa ett eget internetabonnemang. Det finns från 100, tror jag, runt 100 kronor per månad och uppåt. Men man behöver inget avancerat utan det räcker med de här allra billigaste och enklaste.
Om man vill ha det då som du säger, det finns ju massa abonnemang om alla vill sälja på en massa saker och ibland ringer det telefonförsäljare. Så att hur ska man kunna välja det där då? Är det något som Polarprint kan hjälpa till med?
Det kan vi. Vi kan absolut hjälpa till att informera och man behöver nog tänka lite på vad är det för typer av media, vad vill jag lyssna på?
Kanske finns det ett internet tillgängligt fast man inte vet nätverkets namn och lösenord. Då kan man fråga någon som man tror vet. Eller om man har en router hemma, en sån här liten låda som brukar sitta i hallen, så finns alltså nätverkets namn och lösenord på baksidan. Ser man dåligt så kanske någon annan kan hjälpa till. Om huset har internet, vad gör man då? Man kanske har hört det. Kanske till och med är något man betalar, ingår i hyran lite eller något sånt där.
Mm. Då får man ställa frågan till någon man tror vet. För det vi behöver för att hjälpa till med själva konfigurationen, det är ju nätverkets namn och vilket lösenord man behöver för att ansluta sig. Det är de två sakerna vi behöver.
Om man bor på ett boende då?
Mm, på alla boenden finns det ju gästnätverk, så att där är det ju inga problem, utan då får man fråga någon på boendet vad man behöver ha för uppgifter för att koppla upp sig till deras internet.
Om man känner så här, nej men nu blev det lite rörigt här, jag blev osäker. Kan man ringa er och bara rådfråga utan att beställa något?
Det går absolut bra. Man kan ringa taltidningshjälpen på 020 311 211.
Det sa Bertil Fridsén. Alltså, för alla frågor som rör det här, ring taltidningshjälpen på 020 311 211. Du kan också kontakta oss på tidningen. Alla våra kontaktuppgifter finns i vår redaktionsruta i slutet på tidningen. Inslag 6.
Digitalt röstkort.
Inför årets riksdagsval som äger rum den 13 september så är det en nyhet som kommit vad det gäller röstkortet som man brukar få hemskickat med posten. Nu kan man få det digitalt om man har en digital brevlåda som till exempel Kivra. Vi ska höra mer om det. I slutet av inslaget ska jag också berätta lite om tillgängligheten när man röstar om man till exempel har en synnedsättning. Vi har med oss Maria Nordström, handläggare på Valmyndigheten, som ska berätta om hur det funkar med de digitala röstkorten. Välkommen!
Tack så mycket!
Vår första fråga är ju, om man inte är digital och inte har en digital brevlåda, får man sitt röstkort på posten då?
Ja, absolut. Det kommer fungera precis som vid tidigare val i det fallet. Då kommer du få ditt röstkort med posten ett par veckor innan valdagen.
Så man behöver inte göra någonting för att få det på posten?
Alltså om du inte har en digital brevlåda, då behöver du inte göra någonting. Då kommer du få det med posten precis som vanligt. Är det så att du har en digital brevlåda, alltså som du sa, Kivra eller Billo eller min myndighetspost, men inte vill ha det i den digitala brevlådan, då ska du gå in i den här brevlådan och så kan du välja att plocka bort Valmyndigheten som avsändare. Så att då kommer du få den med papper. Annars så kommer du få den digitalt helt enkelt.
Om det är så att man vill ha information från er, är det annan information som man då kan få från er som man blir av med om man klickar bort er?
Nej, det är det inte. Vi gör bara det här utskicket inför valet, det är röstkortet. Och det kan ju också vara bra att känna till att röstkortet som du får med post eller om du får röstkort digitalt, det innehåller samma information. Så att du förlorar ingenting med den ena eller andra lösningen.
Och en information som man till exempel hittar på röstkortet, det är ju i vilken lokal man ska rösta.
Ja, precis. Du hittar framförallt information om vilka val du har rösträtt i och i vilken vallokal du tillhör då om du vill ha rösta i vallokalen på valdagen. Sen finns det lite allmän information som lika för alla om vad som gäller vid hjälp vid röstning, vilka andra sätt att rösta som finns, alltså att du kan förtidsrösta eller rösta från utlandet, och så finns det kontaktuppgifter till din kommun, din länsstyrelse eller till oss på Valmyndigheten där du hittar mer information.
Om det är så att man har en digital brevlåda men man kanske inte känner sig så bekväm med det just att få röstkortet digitalt, man kanske ändå vill ha det på papper. Kan man skriva ut det då eller hur gör man?
Röstkortet kommer bli i form av en HTML-sida, alltså en webbsida. Så det är inte så bra utskriftbart format om du gör det från din telefon. Du ska kunna göra från dator. Men det bästa är att du vänder dig till oss på Valmyndigheten eller till din kommun eller din länsstyrelse. Så kan man be om ett dubblettröstkort. Alltså det är som det låter. Det är ett röstkort som det står dubblett på. Det innehåller samma information. Och det kan du få skicka till dig med posten. Eller du kan få det som en PDF så att du själv kan skriva ut det. Det kan ju vara bra att känna till om du till exempel, om du av någon anledning inte kommer in i din digitala brevlåda eller du har fått ett vanligt röstkort med posten men av någon anledning så har du inte tillgång till din post. Då kan du alltid vända dig och få till kommunen eller till oss och få ett röstkort.
Men varför kan man inte bara skriva ut det själv?
Det finns ju två olika lösningar i de här brevlådorna. Det är antingen PDF som är utskriftsbar, så är det ut som en A4-sida när du öppnar upp den, eller som en webbsida. Och som vi förstått det så, dels är PDF, för de är lite tyngre, tar lite mer, kräver lite mer teknik att skicka, och att de kan fungera sämre med skärmläsare och sådana verktyg. Så att vi har valt den här lösningen med en liksom webbsidelösning då.
Om man nu känner sig inte så bekväm, kanske man har en digital brevlåda men man kanske inte använder den så ofta. Var ska man ringa då om man hellre vill göra det och vill ha sitt dublett röstkort?
Till att börja med så kan man ju i god tid, om du vet redan nu att du kommer vilja ha det på papper, då liksom... Då skulle jag ju gå in i digitala brevlådan och avsäga, klicka i där att jag inte vill ha röstkort från Valmyndigheten där. Eller ringa de digitala brevlådan om jag vill ha hjälp med det. Men om det där känns för krångligt så att du råkar få ditt röstkort digitalt och du vill ha ett pappersröstkort, då ringer du till Valmyndigheten. Eller så ringer du till vilken kommun som helst. Och det kan du göra då med start den 17 augusti när vi liksom öppnar den här funktionen för att skriva ut röstkort.
Om man då känner att ja, det här är jättebra, digitalt röstkort, hur går det då till när man väl ska rösta?
Ja, röstkortet är det främst en information till dig som väljare om din rösträtt. Och om du röstar i din vallokal på valdagen, då behöver du inte visa röstkortet. Det har du aldrig behövt göra, utan du visar bara din legitimation. Om du vill rösta i en lokal för förtidsröstning i Sverige, då är det nytt för det här valet att du behöver inte ta med dig ditt röstkort, du behöver inte visa ditt röstkort, du behöver bara ta med din legitimation. Och när du röstar och gör i ordning din röst, det kommer se exakt likadant ut. För dig som väljare är det liksom inga konstigheter. Den som tar emot din röst däremot, de har tidigare val bett att få ditt röstkort för att det ska liksom hjälpa till och skicka rösten till den kommun, din hemkommun där det ska räknas. Nu gör de det på ett annat sätt. De behöver inte ett röstkort för det. De söker i ett register helt enkelt med hjälp av din legitimation och ditt personnummer. Vart den här rösten ska skickas. Och sen så på kuvertet till rösten så kommer det finnas som en streckkod som liksom blippas med din information. Om man skriver även ditt nummer i röstlängden, så se till att rösten skickas till rätt ställe. Så du behöver egentligen inte tänka på någonting annat än att ta med din legitimation.
Alltså inget röstkort behöver tas med till vallokalen om man röstar på valdagen eller om man förtidsröstar. Det enda man behöver ha med sig är en giltig legitimation. Och det gäller oavsett om man har ett digitalt röstkort eller om man får det på posten.
Ja.
När får man då sitt digitala röstkort?
Vi börjar skapa de här röstkorten 30 dagar innan valdagen. Så de kommer att komma ungefär 15, 16, 17 augusti. Där börjar vi skicka röstkorten. Och oavsett om du har det i papper eller om du får det digitalt, så ska det vara framme innan förtidsröstningen i Sverige startar den 26 augusti.
Den 26 augusti, det är senast. Då ska man ha fått sitt röstkort digitalt eller på posten.
Ja, precis. Och skulle det vara så av någon anledning att du kanske har fått det med posten men inte kommer åt din post, eller ja, du kommer inte in i din digitala brevlåda, vad vet jag. Då kan man kontakta oss eller kommunen och begära ett dubblett röstkort helt enkelt.
Och vart ringer man då om man vill då ringa?
Ja, när det närmar sig valet då öppnar vi ett speciellt telefonnummer 020-825-825. Det är ett nummer som kommer vara till bara för liksom valet och väljarna, att man snabbt ska kunna få hjälp med alla frågor. Vill man veta mer om det här redan idag, då kan man ringa till oss på Valmyndigheten 010-57-57-000 eller kontakta kommunen. Det finns också framförallt jättemycket information på vår webbplats val.se.
Så redan nu kan man alltså ringa er om man känner att jag vill veta lite mer, eller ja, om man har andra frågor så kan man ringa er.
Ja, precis. Eller gå in på vårt webbplats. Det finns ju också information på andra språk. Det kommer finnas lite filmer. Det kommer uppdateras med mer information närmare valet.
Och varför gör ni då det här med digitala röstkort?
Ja, men det är ett sätt att underlätta för väljarna framför allt. Det blir ju mer digitalt. Man ska kunna, om man vill, få den här informationen och ha den kanske i mobilen eller så. Vi tror också att det kommer bli säkrare och tryggare distribution. Det här är ju drygt 8 miljoner brev som annars ska skickas. Och det tar sin tid med postgången och så. Så det här är ett sätt att göra det säkrare, tryggare, mer lättillgängligt.
Hur många av alla röstberättigade som är då 8 miljoner har egentligen en digital brevlåda?
Ja, vi vet ju inte exakt hur många det kommer bli när vi väl skickar ut de här. Men vi tror att det kommer bli någonstans runt 6,7 miljoner. Så den större delen av de röstberättigade helt enkelt.
Om man då befinner sig utomlands och vill förtidsrösta, hur gör man då?
Det finns ju två sätt att förtidsrösta från utlandet. Det ena är att brevrösta, alltså skicka en röst med särskilt material med brev. Eller att gå till en ambassad eller konsulat som har förtidsröstning. Och i inget av de fallen så behöver du ha ditt röstkort. Har du ett pappersröstkort så kan du underlätta, liksom, det underlättar lite för oss när vi skickar rösten. Så då är det bra att antingen lägga det i brevröstningsmaterialet eller ta med det till ambassaden, konsulatet. Men du måste inte.
Det går alltså bra att bara legitimera sig med sin legitimation?
Ja, det gör det. Det stämmer bra det.
Och vill man då förtidsrösta så ska man få ett speciellt material från er om man är i utlandet?
Ja, om man vill brevrösta, precis, då kan man beställa ett särskilt brevröstningsmaterial, heter det. Det är några speciella kuvert som du kan få, som du skickar din, och det innehåller liksom valsedel och valkuvert som du använder när du gör i ordning rösten och skickar det. Går du till en ambassad eller konsulat för att rösta där, då finns ju naturligtvis allt du behöver där.
Det sa Maria Nordström, handläggare på Valmyndigheten. Men nu lite annan information, bland annat om tillgängligheten. Vid förra valet 2022 så upptäcktes en del fel i de punktskriftskuvert som skickades ut. Det förekom att det låg fel valsedlar i de punktmärkta kuverten. Valmyndigheten har bytt leverantör av tjänsten och kommer också besöka den nya leverantören och göra stickprov innan materialet distribueras, för att säkerställa att det här felet inte händer igen. Nu över till tillgängligheten i de lokaler man ska rösta i. För där kan det finnas brister. Då kan man välja att förtidsrösta i en annan lokal. Men det kan man faktiskt även göra på valdagen. Men då måste man gå till en lokal som tar emot förtidsröster. Så var finns den här informationen? Jo, på Valmyndighetens hemsida val.se under fliken Hitta din lokal, tillgängliga val i Valmyndigheten. Men det här kan man först se från mitten av juni. Vad kan man då få reda på där? Jo, parkeringsmöjligheter i närheten till lokalen, om det är tillgängligt för personer som använder rullstol, om det finns kontrastmarkering, extra belysning vid valsedlarna och valskärmen, om det finns förstoringshjälpmedel vid valsedlarna och valskärmen. Än är en bit kvar till valet, men fortsätter du att lyssna på oss så kommer du fortlöpande få all information du behöver för hur du ska rösta och annat som kan vara bra att veta inför valet.
Inslag 7.
Sebastian Modin, stolthet och frustration.
Skidåkaren Sebastian Modin är tillbaka hemma på Frösön där han bor efter ett Paralympics som gav medaljer, men som också skapade frustration. För trots att det blev två nya brons så saknas fortfarande valören som han har tagit i bland annat VM, guld. Vi ska höra honom reflektera över sitt mästerskap och sin framtid. Men först en liten sammanfattning av hur hans Paralympics startade. Planen var att Modin skulle köra fem discipliner. Och det började med skidskytte som han såg mer eller mindre som uppvärmning. Och han hamnade långt ner i resultatlistan. I skidloppen började med sprint där Sebastian och guiden tog brons.
Erdikoff tar guldet. Jokinesen tar silvret och för Sverige och Sebastian Molin är det en medalj för femte raka Paralympics.
Redan dagen efter var det dags för 10 kilometer i dåliga förutsättningar med varmt och slaskigt väder.
Det var inte mina favoritförutsättningar, men det visste vi också. Det är så här det kommer troligtvis bli, så att vi har försökt jobba för det. Men det här att jag och min guide Emil Talsi, han har ju också, vi tränar mycket tillsammans och han tycker jag gör ett väldigt bra jobb och han är en stor del till att de här medaljerna blev. Och vi gick ut i en väldigt lagom fart och det var ju 4 varv på en 2,5 meter slinga och mycket upp för första halvan och bestämde oss där ska vi inte gå för hårt. Och det gjorde vi inte heller, så vi var en bit efter både första varvet och så åkte vi bra neråt och så andra varvet. Och jag kände mig ganska pigg när jag kom ner här och varvade efter 5 kilometer. Och kände att mer och mer kunde jag liksom gå bättre och bättre upp för också på de här 2 sista varven och framförallt på sista då. Och då hade jag liksom energi att gå med och inte det här att när det är så mjukt och så blir det ofta lite tvärtom. Blir man för trött då stannar man helt. Och därför kan det vara, om man då kan vara pigg på sista varv istället, då kan man göra extra mycket då. Och han liksom guidade på ett väldigt bra sätt och gjorde mig väldigt trygg och sådär. Och så låg vi 3, men det vi inte förstod var att finnen, han gjorde ett ännu bättre sista varv, så han gick ju från 4, han höll ju på att peta ner oss. Men det här förstod, men så att vi var 6 sekunder efter medalj där uppe på toppen.
Ja, han går ju här för en möjlig medalj. Han är där på 4:e plats. Han är där 5 sekunder efter Jo som är 3:a i mål. Med 5 sekunder efter Jo som är 3:a i mål. Och han har gått bättre än Jo på de andra varven på den här delen. Det här är en sekundstrid för Sebastian Medin om ytterligare en medalj.
Men sen så tänkte jag, nu ska jag i alla fall försöka allt. Det här hade jag inte förstått. Det förstod jag sen i efterhand. Jag visste att det var tajt med sekunderna. Men då, och så gick vi väldigt bra nerför och in på staden och tog bronset med 0,6 sekunder.
Och på de tidigare valven har Modin vunnit tid i den här delen av banan.
Det gör han nu också för han står på benen. Det här ser väldigt, väldigt bra ut just nu.
Det kan bli en ny medalj för Sebastian Modin. I så fall hans 10:e i karriären. Nu ska han hitta in i spåret också och kunna spurta så bra han kan nu. Sebastian Modin, titta på klockan. Johan 30:08,5. Hinner du fram Sebastian Modin? 06, 07, 07,9. Han gör det! Han gör det! Han gör det!
Det där att vi gjorde så mycket och tog på den här kinesen nerför. Och vi fick verkligen tillsammans ut allt det som jag hade just den dagen.
Och att han i de här vädermässiga förutsättningarna klarar av att ta en medalj. När det är så här blött, så här moddigt, så här geggigt, så mycket lös snö. Alltså faktorn han kör på är ju inte satt utifrån väderförutsättningar. Det här är de sämsta tänkbara förutsättningarna och ändå tar han bronset.
De 2 loppen som han tog brons i var på tisdag och onsdag samma vecka. Och på helgen skulle det bli 2 nya lopp. Stafett och 20 kilometer. Men någonting började kännas fel.
Jag hade lite svårt att sova på onsdag när jag vaknade och hade liksom ingen ro i kroppen riktigt. Och det kan ju säga efterhand vara, men det kan ju också bara vara att det har varit mycket och man är lite trött och det ska sjunka in. Men så var det onsdag till torsdag och torsdag hela dagen var lite så att jag fick ingen ro i kroppen riktigt. Istället för att man borde ju bara varit avslappnad och tagit det lugnt och vilja bara njuta liksom. Som jag tycker det brukar bli andra på mästerskap annars om det har gått bra. Och sen på torsdag kväll tyckte jag, för mina luftrör var lite, de har haft lite problem med sista åren, att de börjar bli lite känsliga. De har väl varit med en del år, så att de börjar bli lite känsliga, och då kände jag att den här hostan som liksom jag hade där på börjar komma ännu mer på torsdag kväll, att den är inte bra, det är för mycket liksom. Och sen på fredag när jag vaknade kände jag att det här, ja, men jag är inte pigg. Och sen då blev det feber av fredag, ja, men till lördag och söndag, och sen var ju loppet, stafetten var ju på lördag, och där hade vi kanske, så den stod jag över liksom direkt få chansa att 20 skulle kunna gå bra, men jag hade liksom feber när loppet gick, så att det var ganska rejäl, så att det var som aldrig riktigt nära. På ett sätt är det tyvärr, men på ett sätt är det också skönt, men hade det varit nära då hade jag ju såklart chansat.
Vad gjorde du istället då när du var sjuk, när loppen gick så att säga?
Jag kollade på loppen, men jag var i perioder så var jag väldigt febrig, och sen tog jag några Ipren och då blev det bättre, och då kunde jag försöka sysselsätta mig med något och kolla på loppen och sådär. Men det är också lite jobbigt att göra det. Men jag är väl för intresserad också för att liksom låta inte göra det.
Och hur kommer det sig, om du ser jämför Paralympics med världsmästerskap och så, att du har nått guld där och inte Paralympics, vad beror det på?
Ja, alltså jag vet inte. Det finns väl säkert, vissa säkert förklaringar, kanske att det är fler VM, det har varit annat år. Men sen tror jag de har, jag vet inte, det är kanske så här gått, passat mig lite bättre kanske de ställena. Men sen kanske jag vet inte, jag har träffat formen lite bättre. Jag tror att det är så här, jag har inte grävt helt djupt i det, men det finns säkert en förklaring. Men det skulle också kunna vara lite slump, men... Men det är också enkelt att säga att det bara är slump. Liksom. Det är det enkla sättet. Och det tror jag inte gynnar en att bara skylla på att det är så det är. Den har jag liksom haft chansen att ta guld. Liksom i Pyeongchang ledde jag. Då kom jag och guiden långt ifrån varandra och åkte ur banan ganska rejält. Och åkte in i en stenklippa. Liksom. Så att där ledde jag ju liksom efter typ 2/3 av tian. Inför 2022 så var ju väldigt bra, men då hade jag ju liksom, hade jag något skadeproblem och sådär. Så att jag menar, men det är också det handlar om, att ha det där på rätt ställen och åka ur banan på en världskupp liksom. Så att det är ju det handlar om, och det är väl det jag inte liksom har knutit ihop. Och normalt sett så brukar jag ju vara, alltså, faktiskt bättre när det blir mästerskap och liksom viktigare, men samtidigt har jag inte fått till det på det sättet att jag har kunnat vara bäst. Så att det är såklart att det gör lite ont.
Hur är det när man har varit på ett stort mästerskap, VM eller Paralympics eller vad det kan vara? Allt har ju handlat om ett speciellt mål, och sen så måste man landa i någon slags vardag. Hur är det egentligen?
Det är så, det är... Man bara går och väntar och sen går luften nu. Liksom. Jag tycker lite speciellt den här gången, för att nu har luften gått ur också. Nu har det gått några dagar. Men samtidigt är det också lite det här att det inte blev helt färdiggjort. Att jag missade det där sista loppet som vi pratade om. Och det har jag aldrig varit med om tidigare. Att jag missade ett lopp i Paralympics eller så. Och det gör någon sorts... Det blir också en besvikelse lite grann. Att inte... Men du vet, vad du än gör som är viktigt för dig, så även om det inte går exakt som du hoppas, men ja, det gick helt okej, så finns det också någon sorts tillfredsställelse också att så här, nu har jag gjort det klart så gott jag kan, istället för att bara bli av med det, inte komma dit. Så det är en liten speciell känsla som jag inte riktigt vet hur den känns.
Sebastian Modin ska fylla 32, och det här var hans femte Paralympics. I en artikel i Dagens Nyheter intervjuas hans familj som var på plats och tittade, och de pratar om att det skulle kunna vara hans sista. Men vad säger han själv?
Nej, alltså det är ju helt sant. Och jag känner väl att det är lite tidigt nu, men för jag bestämmer mig också ganska tidigt att jag vill inte bestämma varken eller för det här är klart, så att man liksom inte är färgad av det. Men sen har det har ju gått lite upp och ner hur jag har tänkt sista månaderna. Men nu vill jag nog bara smälta det här lite. Jag tror ibland så vill man ta ett beslut för fort, och det kan vara skönt att göra det på ett sätt, men jag tror inte det är det bästa. Jag tror inte man tar det bästa beslutet då liksom. Så att jag ska känna efter lite.
Hur har du själv tänkt kring det här med att när ska jag sluta? För man vet ju att en elitidrottskarriär inte håller på för evigt. Hur har du själv tänkt kring det?
Ja, alltså När man var yngre tänkte man inte alls, utan då var det som självklart att bara köra vidare. Och sen ju äldre man blir på något sätt så blir ju så att säga, just perspektivet just vad gäller idrotten kortare och kortare. För det blir ju kortare och kortare tid kvar på något sätt. Men, nej, men jag tror att man behöver inte bestämma exakt, sätta en deadline att när ska jag bestämma mig. Men däremot så måste man ju, för det är också så här, det kan ju bero av olika faktorer. Och då måste man på något sätt försöka se till att räta ut så många av dem som möjligt för att kunna ta ett så bra beslut som möjligt. Men någon gång liksom under våren, början sommaren vill man väl helst kanske ta ett beslut. Liksom.
Vad finns det för faktorer i ditt liv då som påverkar om det är värt eller inte och satsa vidare?
Ja, men för det första så är det väl det här att liksom alltså känna att man har ett brinn. Man brinner för det här, och det är någonting som har varit viktigt för mig. Och jag har alltid tyckt att det här har varit väldigt roligt, och jag har lagt väldigt mycket tid och energi på skidor. Inte bara liksom genom träning utan att få till det här. Och för mig har det varit mycket också att få till det här med guider och få till finansiering. Och det har varit liksom mycket, vad ska jag säga, det har varit mycket jobb runt omkring som har krävts för att få till det här. Och det har jag gladeligen gjort liksom, för att jag brinner för det här liksom. Men det är en sak liksom, att brinna för och känna att det här känns som att det är det jag vill göra. Men sen också så här, vad blir det för verksamhet och vad kommer det finnas för förutsättningar och sådana där saker är ju sånt som påverkar alla, och jag tycker det påverkar mer ju äldre man blir på något sätt. Så man kanske blir lite mer noggrann med att sådana saker känns rätt.
Men kan du tänka, jag antar att det också har varit att vara skidåkare har varit i din identitet. Jag vet inte när du började, men det måste ju också vara något nytt. Vem är jag utan skidorna typ?
Ja, både ja och nej. För jag har ändå alltid tyckt att det varit viktigt att göra saker utanför skidorna och ha ett annat sammanhang, och jag har liksom pluggat och sådär. Att ha liksom saker och sammanhang som jag sa utanför skidåkningen, så att det är självklart att det är en stor del av mitt liv, men jag har på något sätt försökt också att se till att bygga det så gott det går på ett sätt att jag känner att jag inte bara är det, jag är inte en skidåkare, utan jag vill mer vara en liksom en person där skidåkningen är en del av mig såklart, och det kommer väl troligtvis och kanske också förhoppningsvis alltid vara en del av vem man är, men att man har också andra på något sätt delar i sin personlighet.
När jag frågar Modin om vad han är mest nöjd över under mästerskapet säger han att det ändå är att han lyckades göra det så pass bra på själva tävlingsdagarna trots att uppladdningen kanske inte var den bästa.
Och det är kanske något som jag ändå har väl haft en tendens ibland att inte ha den bästa uppladdningen till mästerskapen. Jag vet inte om det där är lite omedvetet nästan att man vill ta ner förväntningar på sig själv och så, men det är kanske det jag är bättre på, att jag är lite mer sådär att jag gör ofta en bra en insats liksom allt jag kan och ofta ganska stabilt, och att det är väl det som har varit min kanske nyckel att få ut det där bästa jag har för dagen, även om det inte är exakt det man skulle önskat, för att då är det ju ibland lätt att man nästan att man tappar lite intresset liksom.
Hur då menar du tappar intresset?
Nej, men om man känner att jag är inte på mitt allra bästa. Det här är inte bästa dagen på 4 år. Då kan man bli lite nedslagen. Liksom. Upplever jag att det är lätt på ett mästerskap. Men det är det som kanske har varit min fördel. Att jag vet att det här kanske inte är min bästa dag på 4 år. Men det är nu det är viktigt att få ut allt jag har den här dagen. Och det var det jag tyckte vi fick till där på tiden.
Vi hörde Sebastian Modin, Sveriges vinterparalympier med flest medaljer genom tiderna. Nu är han uppe i 10 stycken. Ljudklippen i inslaget kom från SVT.
Inslag 8. Annonser och meddelanden. Tack för att du har lyssnat på oss denna vecka. Nytt nummer kommer onsdagen den 15 april. Och här kommer annonserna. Almåsa aktiviteter Kristi himmelfärdshelgen. DBFK, stugöppning i Orhem. DBFK, vandring. Iris hjälpmedel, talande hjälpmedel. Kulturnatt på Dramaten. Lyssna på Läns och Riksnytt digitalt. Moderna museet, syntolkad visning.
SRF Botkyrka Salem, medlemslunch. SRF Järfälla Upplandsbro, medlemsträff. SRF Lidingö, tisdagsträff och debatt om Lidingö taltidning. SRF Norrort, medlemsmöte. SRF Solna Sundbyberg, träff om färdtjänsten. Nu kommer några annonser från SRF Stockholm Gotland. Synträffar med Nacka kommun. Konstvandring i Täby. Samtal om beredskap i Gustavsberg. Föreläsning i Nynäshamn. Guidad vandring i Tyresö slottspark. Lunch på Almåsa. Och den sista annonsen. Var med på inspelning av radioprogrammet På minuten. Nu några annonser från SRF Stockholms stad. Filmkväll med syntolkning. Temakväll färdtjänst. Pubkväll med musik. Och den sista annonsen, torsdagscafé. Synexpo. Den sista annonsen, vaccinera dig mot pneumokocker.
Hej och välkomna till Almåsa under Kristi Himmelfärdshelgen 13-17 maj. Ankomst onsdag 13 maj och vi startar med middag. På torsdagen har vi bingo. Brittisk kommer att hålla en härlig kurs under helgen på 3 tillfällen och den kommer att kosta 900 kronor per person och förbokas när man bokar själva vistelsen. Sen har vi showdown och vi har varpa. På fredagen så har vi 2 av brittisk kurstillfällen om mat och vin. Och för er som inte vill boka det så har vi quiz, vi har trädgårdspromenad runt Almåsa och glassprovning med årets nyheter. På lördag 16 maj så har vi utflykt till Bergianska och det är en kostnad på 100 kronor per person. Det kommer vara nästan en hel dags utflykt. Vi åker vid 10 och är tillbaka vid 15. Ta med oss lite lunchpaket. För de som är kvar så har vi sinnesjakt, känna dofta smaka och vattengympa och femkamp på ängen. Kanske ni som åker på utflykt hinner tillbaka till den. Och på söndag så är det frukost och utcheckning. Tack och hej!
Nu är våren här och vi öppnar klubbstugan i Århem för säsongen. Den första söndagen så har vi, festar vi till lite extra med våfflor. Så dit hoppas jag att det kommer. Och våfflorna serveras från klockan 12. Men man får gärna komma från 10.30 och hjälpa till och nugga till i stugan efter vintern. Och adressen till klubbstugan är Orhems skogsväg 31. Och det kostar 60 kronor. Och det kan man betala antingen med Swish nummer 123-623-8968. 123-623-8968. Det är Swish-numret alltså. Eller så betalar man kontant på plats. Eller swishar när man är på plats. Det går också bra. Och anmälan görs på www.bfk.se eller till Anna Nilsson Salberg på 073-102-5480. Alltså 073-102-5480. Och senast den 9 april vill vi ha anmälan och meddela då om det är något som du inte tål. Så vi behöver veta om. Så hoppas vi på ett riktigt härligt vårväder och ja, att vi ses då i Århem. Tack och hej! Hej, det här är Anna Nilsson Salberg från DBFK. Här är en annons om vandring från Hökarängen till Århem. Söndagen den 12 april blir det en vandring från Hökarängen till klubbstugan i Århem och våffeldagen. Så det får ni inte missa. Samling klockan 10.30 vid Lingvägen 177 och då tar man södra ingången i lättaste tunnelbanan och går därifrån. Och vill du bli mött vid tunnelbanan så går det att ordna. Då får du säga till när du anmäler det. Och ledare är Sixten Berner och han har 070-286-2456. Och annars så går det bra att anmäla dig på vår hemsida www.dbfk.se. Och vandringen tar cirka en och en halv timme. Och du anmälde dig senast den 9 april på adressen jag nämnde, eller till Anna Nilsson Salberg på 073-102-5480 och meddela om du behöver ledsagning vid löpning eller vid vandringen, ska jag säga. Och hjärtligt välkomna, hoppas vi ses.
Hej, det är Christian Möller från Iris Hjälpmedel. Och den här gången tänkte jag berätta om en kampanj på en ny produkt som vi har fått in. Och det är en produkt som heter Icon. Och Icon är då en liten handenhet som inte är större än 123x63x17 mm och väger 78 gram. Och det är en produkt som är talande och den har som standard i sig tid och datum. Och det finns även larmfunktion och timer med mera. Men det som är lite speciellt med den här är att man kan koppla ihop den här trådlöst med andra tillbehörsprodukter som till exempel febertermometer, det finns hushållsvåg, personvåg, skjutmått och vinkelmätare med mera. Och när man kopplar ihop det här så blir det alltså att man kan få de här mätvärdena upplästa med hjälp av den här handenheten. Och nu är det så att nu har vi en kampanj då på den här som innebär att man kan köpa den här Icon-handenheten och en annan tillbehörsprodukt, till exempel en febertermometer, och få den helt utan kostnad. Och vill man veta mer om den här kampanjen eller vilka produkter som finns eller någonting annat så får man jättegärna kontakta oss, och det kan man göra genom att ringa på 08 39 94 00 eller gå in på www.irishjalpmedel.se.
Kulturnatten på Dramaten. Lördagen den 18 april klockan 18-00 håller Dramaten öppet hus med visningar, klädprovning från kostymförrådet för både vuxna och barn, framföra textutdrag från Dramatenpjäser med skådespelare ur ensemblen och mycket annat. I marmorfoajén serveras öl, vin och alkoholfritt samt lättare mat hela kvällen. Livemusik spelas till klockan 21.00. Utdrag från pjäsen Misantropen syntolkas 21-00. Allt är gratis och ledsagning erbjuds för dig som är synskadad hela kvällen med valbar start varje hel timme. Boka ledsagningen senast 15 april via kundservice@dramaten.se eller telefon 08 667 0680 08 667 0680. Mer information finns på dramaten.se eller via kundservice.
Har du hört den glada nyheten? Nu kan du få din taltidning, Läns- och riksnytt, direkt online via din Daisy-spelare som du har köpt själv eller fått via syncentralen. Slipp vänta på skivor i brevlådan. Nu landar nyheterna hos dig så fort de är klara. Det enda du behöver är en internetuppkoppling hemma, så sköter tekniken resten. Enklare kan det inte bli att hålla sig uppdaterad. Vill du veta mer eller få hjälp att komma igång? Ring Polarpint på telefon 010 470 9900 eller kontakta taltidningshjälpen på telefon 020 311 211. Vi har all information du behöver för att börja lyssna online redan idag. Läns- och riksnytt, din tidning, när du vill, där du är.
Syntolkade guidade visningar på Moderna Museet. Delta i en syntolkad guidad visning av våra utställningar. Visningen är för dig med synnedsättning och vi går i lugn takt. Guiden beskriver några konstverk som ingår i den aktuella utställningen och berättar om de olika sammanhang som verken tillkommit i. Syntolkade guidade visningar. Torsdag 30 april 2026. Tid 16-17.15. Följ med på en syntolkad visning av utställningen Konsten att samla, nytt i Moderna Museets samling. Utställningen visar ett urval av våra senaste svenska och internationella nyförvärv. Konsten att samla lyfter även fram samlandets många dimensioner och de vägval som formar Moderna Museets samling för framtiden. Pris. Entrébiljett till museet krävs. Fri entré för ledsagare. Språk. Svenska. Anmälningsinformation. Skicka din anmälan till bokavisning@modernamuseet.se. Skriv syntolkad visning och vilket datum det gäller i ämnesraden. Ange om det medföljer en ledsagare. Begränsat antal platser.
Medlemslunch i Tullinge. På medlemslunchen i april serverar vi korv och potatismos med tillbehör och avslutar med kaka och kaffe eller te. Vi ser fram emot en trevlig eftermiddag i goda vänners lag. Aktivitetskommittén inhandlar och tillagar maten. Anmäl dig i god tid så att vi kan planera inköpen. Deltagarantalet är begränsat så det är först till kvarn som gäller. Ta gärna med en vän eller anhörig. Tid söndagen den 19 april klockan 13.00 till och med 15.00. Plats Anna Maria Rosväg 108 i Tullinge, Grind B. Vägbeskrivning: buss 723 går från Tullinge station cirka 12.32 mot möteslokalen Hållplats Källvägen. Det tar cirka 10 minuter. Uppge om du vill bli mött på hållplatsen. Det är bara cirka 30 meter att gå. Buss 723 går från Källvägen mot Tullinge station cirka 15.15. Kontrollera gärna busstiderna med SL så att det inte ändrat. Pris 50 kronor kontant eller swish till 0768502972. Text medlemsträff. Anmälan senast onsdagen den 15 april till Urban Eriksson på mobil nummer 0768502972 eller mejla en anmälan till anneli.amrv62@gmail.com där AMRV är initialerna till Anna Maria Rosväg. Tala om hur många som kommer och ett telefonnummer vi kan nå dig på. Samt om du eller någon du anmäler behöver specialkort. Ledsagare, vi hjälps åt eftersom några av oss har tillräcklig synskärpa. Varmt välkomna aktivitetskommittén för SRF Botkyrkasalen. Övriga planerade aktiviteter 2026, medlemslunch med mera söndagar klockan 13 till och med 15 på Anna Maria Rosväg 108, om inget annat anges. 17 maj medlemslunch, 14 juni medlemslunch, onsdag den 19 augusti maden med korvgrillning. 20 september upptaktsmöte.
SRF Järfälla Upplandsbro har medlemsträff på onsdag den 15 april 2014. Vi får då besök av syn- och hörselkonsulenterna i Järfälla och Upplandsbro som kommer berätta och svara på frågor. Anmälan gör du till Barbro Nilsson på telefon 073-925-7502 senast på måndag den 13.
SRF Lidingö hälsar välkommen till träff tisdagen den 14 april klockan 13-15. Då har vi bjudit in Lidingös politiker och ansvariga tjänstemän för att alla ska få information om den nya taltidningen På tal om Lidingö, som görs med hjälp av artificiell intelligens, AI. Vi får också tid att fråga politikerna om varför just vi synskadade ska vara bland de första som måste acceptera en AI-producerad tidning i landet. Frågor kring ledsagning, färdtjänsten och digitala tjänster blir det också. Vi hälsar även icke-medlemmar hjärtligt välkomna till detta möte. Vi ses på Mötesplats Centrum i Stadshuset, Lejonvägen 15. Kaffe, te och smörgåskaka kan köpas i kafeterian till ett bra pris. Anmäl dig till Kiki på telefonnummer 070 766 18 19. Välkommen!
SRF Norrort medlemsmöte den 13 april klockan 13-15 på Lyxgränd 4 i Täby. Då har vi bjudit in Pia-Lena Krichell och Britta Eskils Janse från distriktet. De kommer att prata om EUs tillgänglighetsdirektiv som innebär att alla ska kunna använda digitala tjänster. Det kommer att serveras kaffe med bröd och anmälan är senast 10 april till Eva Porserud på telefon 076 109 5376. 076 109 5376. Eller på mail eva.porserud@gmail.com. Styrelsen hälsar er hjärtligt välkomna.
Välkomna till färdtjänstträff den 10 april klockan 13.00. Vi träffas som vanligt i vår lokal på Västra vägen 9D i Solna. Kristoffer Örnevik som är intressepolitisk handläggare på distriktet kommer och tar emot eventuella synpunkter och beröm till färdtjänstförvaltningen. Han har goda kontakter där. I januari när vi hade vår färdtjänstträff och Kristoffer dessvärre blev sjuk hoppade vår fantastiska ordförande Leif Jeppsson in som ersättare och föredrog färdtjänstfrågor framförallt på riksnivå. Som vanligt så bjuder föreningen på kaffe och tilltugg och därför vill vi gärna ha en anmälan till mig margareta.tall.assarsson@telia.com senast den 8 april. Välkomna!
SRF Stockholm, Gotland och Nacka kommuns syn- och hörselinstruktör bjuder in till synträffar för dig med synnedsättning. Vi träffas torsdagar mellan klockan 14 och 15.30 och nästa tillfälle är den 16 april. Vi ses på Träffpunktsmedjan, Nya gatan 12 vid Nacka Forum. För anmälan och frågor kontakta Frida Ambros, syn- och hörselinstruktör på telefonnummer 070 431 84 83 eller e-post frida.ambros@nacka.se. Välkommen! SRF Stockholm Gotland bjuder in till konstvandring i Täby. Varför finns det en park med djurskulpturer? Och hur kommer det sig att det finns en knapp i en sten? I Täby centrum finns en fin samling med offentliga konstverk som också är taktila. Följ med SRF Stockholm Gotland på konstvandringen som leds av Rebecka Valan, konstintendent på Stockholms läns museum. Under vandringen besöker vi Knutte Wasters flyktingpojke som sitter på en parkbänk. Och alla de små väna djuren i vänortsparken och många flera verk. Om du vill och har behov av det så går det bra att ta med en ledsagare på den här vandringen. Vill du att vi ordnar en, säg till vid anmälan. Efter vandringen kan du följa med till ett fik i närheten. Var och en betalar sitt fika själv. Vi ses lördagen den 18 april klockan 13 till 14.15. Samlingsplatsen är Esplanaden 3 i Täby. Konstvandringen är kostnadsfri. Anmäl dig senast den 12 april på telefonsvarare 08 462 45 30 eller på e-post anmalan@srfstockholmgotland.se. Meddela också om du vill följa med och fika efter vandringen. Kontaktperson vid frågor Sofia Näström. Hon nås på telefonnummer 08 462 45 17 eller på e-post sofia.naesstrom@srfstockholmgotland.se. SRF Stockholm Gotland bjuder in till träffar i Gustavsbergs centrum. Nästa tillfälle är den 7 maj. Efter föregående mötes lyckade och intressanta samtal om beredskap, bland annat brand och skyddsrum, kommer Johan Berglind på Värmdö kommun åter och fördjupar sig i detta breda ämne. Även du som inte bor i Värmdö kan få med dig mycket nyttig information från honom, så känn dig välkommen även du. Vi kommer också att planera resan till Almåsa havshotell med guidad tur och lunch senare i maj. Vi ses i Nattvandrarnas lokal i Gustavsbergs centrum, färdtjänstadress Skärgårdsvägen 5, ute på Värmdö klockslag 13-15. Anmäl dig till Birgitta Westberg på telefon 0762 52 20 23 senast dagen innan. Välkommen!
Att se dåligt men må bra. Föreläsning i Nynäshamn 24 april klockan 13-15. Janne Eidvall som arbetat på syncentralen kommer och berättar om att se dåligt men må bra. Platsen är Centrumkyrkan i Nynäshamn. Anmälan senast 23 april till Kristina Sönnergren på telefonnummer 0707 367696. 0707 367696. Alla intresserade är varmt välkomna. Guidad vandring i Slottsparken 21 maj klockan 11-14. Syntolkad guidning i 2 timmar i Tyresö Slottspark. Vi avslutar med en lunch på Café Notholmen för de som önskar. Anmälan senast den 20 maj till Kristina Sönnergren på telefon 0707 367696 0707 367696. Alla intresserade är varmt välkomna. Lunch och rundvisning på Almåsa havshotell 29 maj klockan 11.30-14.00. Vi träffas på Almåsa havshotell och börjar med en lunch 11.30 med det efterföljande rundvisning. Lunch kostar 120 kronor för medlemmar i SRF och 220 för icke-medlemmar. Almåsa havshotell är tillgänglig anpassad för personer med synnedsättning och ligger vackert vid Horsfjärden. Anmälan senast 25 maj till Kristina Sönnergren på telefonnummer 0707 36 76 96. 0707 367696. Maxantal 30 personer. Medlemmar i Nynäshamn, Tyresö och Haninge har förtur. Varmt välkomna!
SRF Stockholm Gotland har bokat platser på inspelningen av radioprogrammet På minuten. På minuten är ett klassiskt populärt underhållningsprogram i Sveriges Radio P1 där en panel om 4 personer ska prata fritt om ett givet ämne i exakt 1 minut. Utmaningen är att göra detta utan att tveka, upprepa sig eller att avvika från ämnet, vilket ofta leder till humoristiska avbrott och poängjakt. För er som vill så samlas vi innan på en restaurang i närheten och äter en middag tillsammans innan vi går till Berwaldhallen. Vill man inte följa med på middagen så kan man möta upp oss innan inspelningen. Du kan ta med en egen ledsagare eller så ordnar vi en om du säger till vid anmälan. Aktiviteten sker måndagen den 11 maj. Vill man med att för att äta så ses vi klockan 16.30. Övriga ses 18.30. Plats, en restaurang i närheten av Berwaldhallen. Kostnad, inspelningen är gratis för medlemmar och deras ledsagare. Synskadade som ej är medlemmar betalar 100 kronor. Middagen betalar alla själva. Vi behöver din anmälan senast måndagen den 27 april. Anmäl dig till anmalan@srfstockholmgotland.se eller på telefon 08 462 45 30. Har du frågor, kontakta gärna Sofia Näström på telefon 08 462 45 17 eller sofia.nasstrom@srfstockholmgotland.se. Näström stavas NASSTROM.
SRF Stockholms stad. Filmkväll i Gotlandssalen 16 april. Efter den lyckade filmvisningen i januari bjuder vi åter in till en filmkväll i Gotlandssalen. Den här gången kommer vi att se filmatiseringen av Fredrik Backmans bok En man som heter Ove. Givetvis är filmen syntolkad. Efter filmvisningen finns det möjlighet att dröja sig kvar och prata om filmen. Så här står det om En man som heter Ove. En misantrop plågar bostadsrättsföreningen med sitt vresiga uppförande. Men när några nya grannar flyttar in börjar hans frostiga yttre långsamt att tina. Vad? Filmvisning i Gotlandssalen? När? Torsdag 16 april. Insläpp från 17.00. Programmet börjar 18.00. Kostnad gratis. Du kan köpa biogodis och läsk på plats. Anmäl dig senast måndag 13 april till kansliet på telefon 08 452 2200. E-post anmalan@srfstockholm.se. Välkommen! SRF Stockholms stad. Inbjudan till temakvällen färdtjänst. Synskadade behöver framkomlig färdtjänst i hela staden året om. Välkommen till en kväll där vi diskuterar och informeras om hur färdtjänsten fungerar för oss. Just nu genomför SRF en kampanj om varför en bra färdtjänst gynnar oss alla i samhället. Kristoffer Örnevik, som är distriktets ombudsman och ansvarar för färdtjänstfrågorna, kommer och berättar vad som är aktuellt och vill givetvis höra våra erfarenheter. Vi räknar också med att få en glimt från Riksförbundet om vad som pågår där. Tid, måndag 20 april klockan 18.00 till 20.00. Plats, Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44. Vi bjuder på en lättare förtäring. Sista anmälningsdag är tisdagen den 14 april. Anmäl dig på telefon 08 452 2200. Eller e-post anmalan@srfstockholm.se. Varmt välkomna hälsar Margareta och Lena. SRF Stockholms stad, pub med extra mycket musik. Fredag 10 april hälsar vi dig välkommen till en pub i musikens tecken. För liveunderhållningen denna kväll står Kristoffer och Claudio, sång, gitarr och slagverk. De bjuder på gott och blandat i musikväg och vi får gärna sjunga med. Agneta bjuder även in till sitt uppskattade och svängiga Soul Corner. Den som vill kan köpa kebab i pitabröd eller pizzabitar. Dessutom har vi som vanligt öl, vin, alkoholfria drycker och snacks till försäljning. Du kan betala med kort eller swish. Tid och plats klockan 17-22 i Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44. Du behöver inte anmäla dig i förväg. Varmt välkommen. SRF Stockholms stad. Välkommen till vårt torsdagscafé den 23 april. Den här gången får vi lyssna på Linus Mattsson som sjunger och spelar gitarr. Och vi får också gärna sjunga med. Vi öppnar dörrarna klockan 13 och caféet avslutas klockan 15. Kaffe eller te med hembakat fikabröd kostar 40 kronor och du kan betala med kort eller swish. Ingen anmälan behövs. Varmt välkommen!
Välkommen till Synexpo. En dag fylld av inspiration, innovation och möjligheter. Upptäck nästa generations synhjälpmedel och smarta lösningar för arbetsplatsanpassning när Insyn Scandinavia och Iris Hjälpmedel bjuder in till en dag där teknik möter människa. Under dagen får du möta experter och testa det allra senaste från två av branschens ledande aktörer. Ta del av inspirerande föreläsningar om framtidens hjälpmedel. Nätverka med kollegor, professionella och användare. Och njuta av kaffe och kaka hela eftermiddagen. Synexpo äger rum tisdagen den 28 april 2026. Mellan klockan 13 och 20.00. Plats är Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44, på Södermalm i Stockholm. Utställningen öppnar klockan 13.00. 14.30 är det föreläsning med Åsa Lodin från Iris Hjälpmedel som talar om vardagshjälpmedel, till exempel talande klockor, käppar och nyheter inom hushållshjälpmedel och verktyg. 16.00 är det föreläsning med Frank Skaret från Insyn Scandinavia. Se möjligheter, inte hinder. Och 20.00 stänger utställningen. Anmäl dig via e-post till info@insyn.se eller till erik@irishjalpmedel.se senast den 21 april.
Vaccinera dig mot pneumokocker. Alla som är 65 år eller äldre samt yngre personer som ingår i en medicinsk riskgrupp rekommenderas vaccination mot pneumokocker. Pneumokocker är bakterier som är den vanligaste orsaken till bland annat lunginflammation, öroninflammation och hjärnhinneinflammation. Vaccinationen är kostnadsfri för riskgrupper och skyddar mot svår sjukdom. Man kan vaccinera sig mot pneumokocker när som helst under året och vaccinationen ger ett långvarigt skydd. Boka din vaccination via appen eller webbsidan alltidopet.nu eller genom din vårdcentral. Du kan även boka tid hos en vaccinationsmottagning. På 1177.se finns information om pneumokocker och om vaccinationen. Länken heter Vaccination mot pneumokocker. Och på 1177 hittar du också kontaktuppgifter till vårdcentraler och vaccinatörer. Och där heter länken Hitta vård.
Redaktionsruta. Läns- och riksnytt är en oberoende taltidning för personer med synnedsättning i Stockholms län. Tidningen ges ut av SRF Stockholm Gotland med stöd från Region Stockholm. Ansvarig utgivare och redaktionschef är Aziza Dawadi. Tidningen distribueras av Darub AB. Och för prenumerationsärenden ringer du 08 462 4503. 462 4503. Tidningen är gratis och det kostar ingenting att annonsera hos oss. Vill du ha med en annons i tidningen behöver vi ha in den senast klockan 12 på tisdagar för publicering på onsdagar samma vecka. Du kan antingen ringa in din annons på vår telefonsvarare 08 644 34 30 644 34 30 eller mejla in en ljudfil som du kan läsa in på mobilen. Då ska du mejla den till lansnytt@srfstockholmgotland.se. SRF Stockholm Gotland i ett ord. Du kan läsa Läns- och riksnytt på flera sätt. På Daisy, i appen som heter Lor Play, som finns både för iPhone och Android i Legimus-appen. I din dagstidningsspelare om du prenumererar på en dagstidning. Eller läs oss på webben. www.lansochriksnytt.se. Här har vi även syntolkade bilder till alla våra inslag. Utgivningsplan hittar du på vår hemsida under Om oss. Scrolla längst ner. Du kan alltid ringa oss för information. När du har läst klart tidningen och inte behöver din Daisy-skiva så slängs den i de vanliga hushållssoporna.
Men vi vill gärna uppmuntra dig att läsa tidningen digitalt. För miljöns skull, men även för att spara in lite kostnader som istället kan användas för innehållsproduktion. Men självklart ska du läsa på Daisy om du inte kan läsa digitalt. Information om taltidningar och viss supporthjälp finns hos Polarprints här i numret 020 82 69 13, alltså 82 69 13 020 slår man först. Till sist, tack för att du läser Läns och Riksnytt.